Evangelium enligt Lukas, första kapitlet. Många har redan försökt ställa samman en redogörelse för de ting som inträffat hos oss. De har byggt på den undervisning som meddelades oss av dem som från första början var ögonvittnen och tjänare åt ordet. Därför vill jag nu också beskriva allt i tur och ordning för dig, ärade Teofilus, sedan jag noga tagit reda på allt ända från början, så att du kan bli övertygad om tillförlitligheten i de upplysningar du fått. I judakonungen Herodes dagar levde en präst som hette Zacharias, av Abias tjänsteskift. Hans hustru var av Arons ett och hette Elisabet. Båda levde de rättskaffens inför Gud och höll sig obrottsligt till alla Herrens bud och stadgar. Men barn hade de inga, ty Elisabet kunde inga få, och båda började de bli gamla. Nu hände sig att han gjorde tjänst inför Gud när turen kom till hans skift. Då föll lotten på honom, när man som sed var bland prästerna lottade ut den som skulle få gå in i Herrens tempel och tända rökelse. Och allt folket stod utanför och bad, medan rökoffret bars fram. Då visade sig för honom en Herrens ängel som stod på högra sidan om rökelsealtaret. Vid den synen blev Zacharias bestört och fruktan föll över honom. Men ängeln sa till honom: "Frukta inte, Zacharias, din bön är hörd, och din hustru Elisabet ska föda dig en son, och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli dig till glädje och fröjd, och många kommer att glädjas över att han föddes. Han kommer att bli något stort inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte smaka. Han ska vara fylld av helig ande ända från moderlivet, och många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå framför Herren i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och lära de olydiga att tänka på det rättfärdigas vis. Så ska han skaffa Herren ett välberett folk." Zacharias sa till ängeln: "Hur ska jag kunna veta det? Jag är ju gammal och min hustru är kommen till åren." Då svarade honom ängeln: "Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. Och se, du ska bli stum och inte kunna tala intill den dag då detta sker, därför att du inte trodde mina ord, som dock kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne." Under tiden stod folket och väntade på Zacharias och undrade över att det dröjde så länge i templet. När han kom ut kunde han inte tala med dem, och de förstod att han sett en syn där inne. Han fick göra sig förstådd med tecken och förblev stum. Och när dagarna för hans tjänstgöring gått till ända vände han tillbaka hem. Efter den tiden blev hans hustru Elisabet havande och drog sig undan i 5 månader. Hon sade: "Detta har Herren gjort med mig. Nu är hans stund kommen att utplåna min skam bland människorna." I 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en stad i Galileen som heter Nasaret, till en jungfru som var trolovad med en man vid namn Josef av Davids ätt. Maria var hennes namn. Ängeln trädde in till henne och sade: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev mycket förskräckt över hans ord och undrade vad den hälsningen skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska vara mäktig och kallas den högste son, och Herren Gud ska skänka honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus till evig tid, och hans konungavälde ska aldrig få ett slut." Men Maria sa till ängeln: "Hur ska detta kunna ske? Jag vet ju inte av någon man." Ängeln svarade henne: Helig ande ska komma över dig och kraft från den högste ska överskygga dig. Därför ska barnet som föds vara heligt och kallas Guds son. Och se, Elisabet, din släkting, väntar en son, också hon, nu på sin ålderdom, och detta är sjätte månaden för henne, fast det sades att hon inte kunde få barn. Ty för Gud kan ingenting vara omöjligt. Då sa Maria: Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Strax därefter bröt Maria upp och skyndade iväg till bergsbygden, till en stad i Juda, och trädde in i Sakarias hus och gav Elisabet sin hälsning. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes liv, och Elisabet uppfylldes av den heliga ande och ropade med hög röst och sade: Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Hur har det förunnats mig att min herres moder kommer till mig? Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till av glädje i min kropp. Ja, salig du som trodde. Det som sades dig från Herren, det kommer att gå i uppfyllelse. Maria sade: Min själ sjunger om Herrens storhet och min ande fröjdar sig över Gud, min frälsare. Ty han har sett till sin tjänarinna i hennes ringhet. Och se, härefter ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet vara från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Stor verk har han utfört med sin arm. De som bar högmodstankar i hjärtat har han förskingrat. Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat bort med tomma händer. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet mot Abraham och mot hans säd till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Men Maria blev kvar hos Elisabet omkring 3 månader och vände så hem igen. Så var tiden inne för Elisabet att föda, och hon gav livet åt en son. Hennes grannar och fränder fick höra vilken stor barmhärtighet Herren hade bevisat henne, och de delade hennes glädje. På 8:e dagen kom de för att omskära den lille, och de ville att han skulle kallas Sakarias efter sin far. Men hans mor svarade: Visst inte, han ska heta Johannes. Då sa de till henne: Det finns ju ingen i din släkt som har det namnet. Och de gav hans far en vink för att få veta vad han ville att pojken skulle heta. Då bad han om en tavla, och på den skrev han: Johannes är hans namn. Och alla häpnade. I samma stund öppnades hans mun, och hans tunga löstes, och han kunde tala och prisade Gud. Grannarna blev alla slagna av häpnad, och i hela Judéns bergsbygd talade man om allt detta. Alla som hörde det lade det på hjärtat och sade: Vad ska väl bli av det barnet? Så var ju också Herrens hand med honom. Men hans fader Sakarias blev uppfylld av den heliga ande och profeterade och sade: Välsignad vare Herren, Israels Gud, som har besökt sitt folk och berett det förlossning. Han har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids hus, så som han lovat sedan urminnens tid genom sina heliga profeters mun, att frälsa oss från våra fiender och undan alla hatfullas hand, att bevisa barmhärtighet mot våra fäder och minnas sitt heliga förbund, den ed som han gav åt Abraham, vår fader, att vi, fria från fruktan och förlossade ur ovännens hand, skulle få tjäna honom i helighet och rättfärdighet inför hans ansikte i alla våra dagar. Och du, barn, ska få heta den högstes profet, ty Ty du skall gå framför Herren och röja väg för honom och giva hans folk den frälsningens kunskap som skänker dem syndernas förlåtelse för vår Guds förbarmande kärleks skull, som ska låta ett ljus gå upp och blicka ner till oss från höjden för att stråla över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg. Så växte barnet upp och blev allt starkare i anden, men han höll till i ödemarken intill den dag då han skulle träda fram för Israel. Andra kapitlet. Vid den tiden utgick från kejsar Augustus ett påbud att hela riket skulle skattskrivas. Denna första skattskrivning hölls då Quirinius var ståthållare över Syrien. Då färdades alla, var och en till sin stad, för att skattskrivas. Så drog också Josef upp från Galileen och staden Nasaret till Judeen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt, för att skattskrivas tillsammans med Maria, sin trolovare, som väntade barn. Medan de var där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i härberget. I samma trakt var några herdar ute på marken och höll vakt om natten över sin jord. Plötsligt stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet strålade omkring dem och de greps av stor fruktan. Men ängeln sa till dem, bli inte förskräckta. Se, jag kommer till er med ett glatt budskap om en stor glädje, en glädje för allt folket. Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta ska bli tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som ligger lindat i en krubba. Och plötsligt var ängeln omgiven av en stort följe ur den himmelska härskaran som sjöng Guds lov och sa, ära vare Gud i höjden och frid på jorden åt alla de som har hans välbehag. När änglarna hade farit upp från dem till himmelen sa de till varandra, kom, låt oss gå till Betlehem och se detta som hänt, det som Herren har låtit oss veta. Och de skyndade iväg och fann Maria och Josef och den nyfödde som låg i krubban. När de fick se honom berättade de vad som blivit dem sagt om det barnet. Alla som hörde det fylldes av häpnad över det som herdarna hade att säga. Men Maria gömde allt detta eftertänksamt i sitt hjärta. Så vände herdarna tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hört och sett, alldeles som det blivit dem sagt. När 8 dagar gått och han skulle omskäras fick han namnet Jesus, det som ängeln hade nämnt innan han blev avlad i sin moders liv. När så deras reningsdagar var förbi, de som föreskrevs i Mose lag, förde de honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, enligt den föreskriften i Herrens lag, att allt manskön som är förstfött ska vara invigt åt Herren, och för att frambära offret av ett par turturduvor eller 2 unga duvor, så som det stadgades i Herrens lag. Och se, i Jerusalem levde en man som hette Simeon, en rättfärdig och from man. Han väntade på en tröstens tid för Israel och helig ande vilade över honom. Han hade fått den uppenbarelsen av den heliga ande att han inte skulle se döden förrän han fått se Herrens mode. Nu kom han till templet ledd av anden. Och när föräldrarna bar in Jesusbarnet för att göra med det som sed var enligt lagen, tog han det i sina armar och tackade Gud och sa, Herre, nu låter du din tjänare bryta upp i frid efter ditt ord. Ty mina ögon har sett din frälsning, den du berett till att skådas av alla folk. Ett uppenbarelsens ljus för hedningarna, och en härlighet för ditt folk Israel. Hans far och hans mor förundrade sig över det som blev sagt om honom. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: "Se, han är satt till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som kommer att bli motsagt. Också genom din egen själ ska det gå ett svärd, så ska många hjärtans tankar uppenbaras." Där var också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. Hon var vid hög ålder. I 7 år hade hon levat med sin man i sin första ungdom, och sen hade hon varit änka tills hon nu var 84 år gammal. Hon lämnade inte templet utan tjänade Gud under fastor och böner natt och dag. Nu kom hon fram och prisade Gud och talade om honom med alla de som väntade på Jerusalems förlossning. När de fullgjort allt som var föreskrivet i Herrens lag vände de tillbaka till Galileen, hem till sin stad Nasaret. Och gossen växte upp och blev stark och full av visdom, och Guds nåd vilade över honom. Vid påskhögtiden brukade hans föräldrar varje år gå upp till Jerusalem. När han var 12 år drog de som vanligt upp till högtiden och stannade där tills festdagarna var över. När de vände tillbaka blev gossen Jesus kvar i Jerusalem utan att hans föräldrar visste det. De trodde att han var med i följet på vägen, och så vandrade de en dagsled och letade efter honom bland släkt och vänner. När de inte fann honom vände de tillbaka till Jerusalem för att söka efter honom. Efter 3 dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor till dem. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och över hans svar. När hans föräldrar fick se honom blev de utom sig av häpnad, och hans moder sa till honom: "Barn, hur kunde du handla så mot oss? Se, din far och jag har sökt efter dig och varit i stor oro." Då svarade han dem: "Varför behövde ni söka efter mig? Visste ni inte att jag måste vara i min faders hus?" Men de förstod inte vad han ville säga dem. Så följde han med dem och kom ner till Nasaret, och han underordnade sig ständigt under dem. Men hans mor gömde allt detta i sitt hjärta. Och Jesus växte till i visdom och ålder och var till glädje för både Gud och människor. 3 kapitlet. Det var det 15:e året av kejsar Tiberius regering. Pontius Pilatus var guvernör över Judén. Herodes satt som landsförste i Galileen, och hans bror Filippus i Iturén och Trakonitislandet, medan Lysanias styrde över Abilene och Hannas var överstepräst jämte Kaifas. Då kom Guds befallning till Johannes, Zakarias son, i öknen. Han trädde upp överallt i landet kring Jordan och predikade bättringens döpelse till syndernas förlåtelse, så som det står skrivet i boken med profeten Esajas utsagor: "En röst hörs ropa i öknen: röj väg för Herren, gör stigarna jämna för honom. Varje klyfta ska fyllas och alla berg och kullar sjunka ner. Det krokiga ska rätas ut och oländig mark bli släta vägar. Så ska hela världen få se Guds frälsning." När nu skarorna kom ut till honom för att döpas sa han: "Ni ormyngel, vem har visat er hur ni ska slippa undan vredesdomen som kommer? Bär då sådan frukt som kommer av omvändelsen. Försök inte säga till er själva: vi har ju Abraham till far. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. Redan är yxan lagd mot roten på trädet. Vart träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas på elden." Och folket frågade honom: "Vad ska vi då göra?" Han svarade dem: Den som har två livklädnader skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har nog med mat skall göra på samma vis. Också publikaner kom för att döpas och frågade honom: Mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem: Kräv inte ut mera än ni har rätt till. Också några soldater frågade honom: Och vi, vad ska vi göra? Han sa till dem: Använd inget våld och pressa inte ut pengar, utan nöj er med er såld. Folk var fulla av förväntningar och alla gick och gjorde sig hemliga tankar om Johannes och undrade om han inte möjligen var Messias. Men åt alla gav Johannes det svaret: Jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har sin kastskovel i handen och tänker städa grundligt på sin loge och samla in vetet i sädesbingen, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Också på många andra sätt förmanade han folket och lät dem höra det glada budskapet. Men Herodes, landsfursten, blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande till Herodias, sin brors hustru, och för allt det onda som han eljest hade gjort. Då la han till allt det andra, även det att han spärrade in Johannes i fängelse. Så lät allt folket döpa sig, och även Jesus blev döpt. Medan han då bad öppnades himmelen, och den heliga ande sänkte sig ner över honom i synlig gestalt som en duva, och från himlen ljöd en röst: Du är min son, den älskade, på dig vilar mitt välbehag. När Jesus framträdde var han omkring 30 år, och om hans släkt trodde man sig veta att han var son av Josef, vilkens fäder hette Eli, Mattat, Levi, Melki, Jannai, Josef, Mattatias, Amos, Nahum, Esli, Naggai, Maat, Mattatias, Semein, Josek, Juda, Johanan, Resa, Sorobabel, Salatiel, Neri, Melki, Addi, Kosam, Elmadam, Er, Jesus, Eliezer, Jorim, Mattat, Levi, Simeon, Judas, Josef, Jonam, Eliakim, Melia, Menna, Mattatta, Natan, David, Jesai, Jobed, Boos, Sala, Naasson, Aminadab, Admin, Arni, Esron, Fares, Judas, Jakob, Isak, Abraham, Tara, Nakor, Seruk, Ragau, Falek, Eber, Sala, Kainam, Arfaxad, Sem, Noa, Lamek, Metusala, Enok, Jared, Maleleel, Kainam, Enok, Set och Adam, som var son av Gud. Fjärde kapitlet. Uppfylld av den heliga ande vände Jesus tillbaka från Jordan. Av anden fördes han omkring i öknen, och under 40 dagar frestades han av djävulen. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi hungrade han. Då sa djävulen till honom: är du Guds son, så säg åt den här stenen att den blir ett bröd. Men Jesus svarade honom: det står skrivet, människan lever inte enbart av bröd. Då tog han honom med sig upp och lät honom för ett ögonblick se alla riken i världen. Och djävulen sade till honom: jag ska ge dig all denna makt och all den härlighet som finns här. Åt mig har den blivit överlämnad och jag ger den åt vem jag vill. Fall bara ner och tillbe mig, så ska allt sammans bli ditt. Då svarade Jesus honom: det står skrivet, Herren, din Gud, ska du tillbedja och honom alena ska du tjäna. Då förde han honom till Jerusalem och ställde honom på tempelplatsens yttersta utsprång och sa till honom: är du Guds son, så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och ge dig sitt beskydd. Och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Då svarade honom Jesus: det är sagt, du ska inte fresta Herren din Gud. När djävulen inte kunde fresta honom mera, vek han ifrån honom för att bida sin tid. Sedan vände Jesus i andens kraft tillbaka till Galileen, och ryktet om honom spred sig överallt i trakten däromkring. Han undervisade i deras synagogor och blev prisad av alla. Så kom han till Nasaret, där han vuxit upp, och enligt sin vana gick han på sabbatsdagen till synagogan. Där trädde han fram för att föreläsa skriften, och man räckte honom profeten Esaias bok. Han öppnade den och fann det ställe där det står: Herrens ande är över mig, till han har smort mig. Han har sänt mig till att förkunna evangelium för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, till att befria de förtryckta och förkunna ett nådens år från Herren. Så rullade han samman bokrullen, lämnade den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan höll sina ögon fästa på honom. Så började han tala till dem och sade: idag har detta skriftens ord gått i uppfyllelse, medan ni lyssnade till det. Alla berömde honom och undrade över att sådana nådens ord kunde komma från hans läppar. De sa: är han inte Josefs son? Då sa han till dem: säkert vill ni påminna mig om ordspråket, läkare, bota dig själv, och säga: vi har hört vilka märkliga ting som har skett i Kapernaum. Gör nu likadana här i din hemstad. Sen sa han: sannerligen, jag säger er, ingen profet blir väl mottagen i sin hemstad. Men jag säger er som sant är, det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen var tillsluten i 3 år och 6 månader, så att det blev en svår hungersnöd i hela landet. Men ändå blev Elias inte sänd till någon av dem, utan till en änka i Sarepta i Sidons land. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elias tid. Men ingen av dem blev renad, bara Naiman från Syrien. När de hörde detta blev de rasande, alla som var i synagogan. De sprang upp från sina platser och drev ut honom ur staden och förde honom fram till randen av det berg som deras stad var byggd på, för att störta honom ner. Men han gick sin väg mitt igenom hopen och vandrade vidare. Så kom han ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade dem på sabbaten. De häpnade över hans undervisning, till hans ord var fulla av myndighet. I synagogan fanns då en man som var besatt av en oren ande. Han skrek så det skallade: bort, vad har du med oss att göra? Jesus från Nasaret, har du kommit för att förgöra oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Men Jesus avbröt honom barskt och sa: tig och far ut ur honom. Då slungade den onda anden honom till marken mitt ibland dem, och for ut ur honom utan att göra honom någon skada. Alla blev slagna med häpnad och sa till varandra: vad är det med hans ord? Han har ju en myndighet och kraft som kan befalla över de onda andarna så att de far ut. Och ryktet om honom gick ut över hela trakten däromkring. Så lämnade han synagogan och gick hem till Simon. Men Simons svärmor låg i hög feber och de bad honom för henne. Då lutade han sig över henne och befallde febern att vika, och den lämnade henne. Strax steg hon upp och redde till åt dem. Men när solen gick ner förde de till honom sina sjuka med alla deras många krämpor, och han la händerna på dem en efter en och botade dem. Även onda andar for ut ur många av dem. De skrek: du är Guds son. Men han avbröt dem barskt och tillät dem inte att tala, eftersom de visste att han var Messias. När det blev dag gick han bort till en öde plats, och folkhoparna började leta efter honom. Så kom de fram till platsen där han var, och de ville hålla honom kvar så att han inte skulle gå ifrån dem. Men han sa till dem: även för de andra städerna måste jag förkunna det glada budskapet om Guds rike. Det är jag utsänd till. Och så predikade han i synagogorna i Judén. Femte kapitlet. En dag när folket lyssnade till Guds ord och trängde sig på honom där han stod vid Genesarets sjö, fick han se två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade stigit ur och höll på att skölja sina nät. Då steg han upp i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satt han sig där och undervisade folket från båten. När han slutat sa han till Simon: lägg ut på djupet och kasta ut era nät till fångst. Simon svarade: mästare, hela natten har vi slitit och ingenting fått, men på ditt ord ska jag kasta ut näten. När de gjort så fick de en sådan mängd fiskar i noten att den höll på att brista. De vinkade till sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och de fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det föll han ner för Jesu knän och sade: gå ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Han och alla de andra som var med hade slagits av häpnad och förskräckelse över den fångst som de fått. Också Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte förskräckt, hädanefter ska du fånga människor. Så rodde de båtarna i land och lämnade allt och följde honom. En gång när han var i en av städerna kom det fram en man full av spetälska. Han föll ner på sitt ansikte och bad om hjälp och sade: Herre, vill du så kan du göra mig ren. Då räckte han ut handen och rörde vid honom och sade: jag vill, bli ren. Strax försvann spetälskan från honom. Jesus förbjöd honom att berätta det för någon och sade: gå istället och visa dig för prästen och bär fram det offer för din rening som Moses har föreskrivit, så att det blir ett vittnesbörd för dem. Men ryktet om honom spred sig bara desto mera, och det samlade stora skaror som ville lyssna och få bot för sina krämpor. Men han brukade dra sig undan till öde platser för att bedja. En dag när han undervisade hände det sig att där satt fariser och laglärare som kommit från alla byarna i Galileen och från Judén och Jerusalem. Herrens kraft var över honom så att han botade människor. Så kom det några som bar en säng med en man som var förlamad. De ville bära in honom och lägga ner honom framför Jesus. Men då de inte kunde bana sig väg dit in för trängsens skull, steg de upp på hustaket och firade ner honom i sängen mellan teglen mitt på golvet framför Jesus. När han såg deras tro sa han: min vän, dina synder förlåtas dig. Genast tänkte de skriftlärde och fariserna, vad är denne för en som hädar på det viset? Vem kan förlåta synder utom Gud alena? Men Jesus märkte vad de tänkte och sa till dem, vad har ni för tankar i era hjärtan? Vilket är lättare att säga, dina synder förlåtas dig, eller att säga, res på dig och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder på jorden, och så talade han till den lame, jag säger dig, res dig upp, ta din bädd och gå hem. Och strax reste han sig upp inför deras ögon, tog bädden som han legat på och gick sin väg hem under tack och lov till Gud. Alla blev utom sig av häpnad och fylldes av fruktan och sade, idag har vi sett något ofattbart. När han sedan gick ut fick han se en publikan som hette Levi sitta vid tullborden. Han sa till honom, följ mig. Då reste han sig, lämnade allt och följde honom. Sen ordnade Levi en stor fest för Jesus i sitt hus. Där var en hel mängd publikaner och andra som var bordsgäster med Jesus. Då gav fariserna och deras skriftlärde luft åt sitt missnöje inför lärjungarna och sa, hur kan ni äta och dricka tillsammans med publikaner och syndare? Men Jesus gav dem till svar, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare till omvändelse. Några sa till honom, Johannes lärjungar fastar ideligen och håller böner och farisenas gör på samma vis, men dina, de äter och dricker. Men Jesus svarade dem, inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är kvar hos dem? Men det kommer en tid då brudgummen tas ifrån dem och då, på den tiden, ska de fasta. Han talade också till dem i en bild. Ingen river en lapp ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt. Gör man det så river man ju sönder det som är nytt. Och på det gamla passar inte heller lappen från det nya. Inte heller tappar någon nytt vin i gamla skinnsäckar. Gör man det spränger det nya vinet sönder säckarna. Vinet spills ut och säckarna går också förlorade. Nej. Nytt vin ska man hälla i nya säckar och ingen som druckit gammalt vin vill sen ha nytt. Han säger, det gamla är bättre. Sjätte kapitlet. Det hände sig en sabbat att han tog vägen över sädesfälten. Där ryckte hans lärjungar av ax och gnuggade dem mellan händerna och åt. Då sa några fariser, varför gör ni det som inte är tillåtet på sabbaten? Men Jesus svarade dem, ni borde ändå ha läst vad David gjorde när han svalt, han och hans folk, hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden och gav åt sina följeslagare, fast det inte är tillåtet för andra än prästerna att äta av dem. Och han sa till dem, människosonen är herre över sabbaten. En annan sabbat gick han till synagogan och undervisade. Och där var en man på vilken högra handen hade förtvinat. De skriftlärde och fariserna höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota honom så att de kunde hitta något att anklaga honom för. Men han visste vad de tänkte och sa till mannen med den förtvinade handen, res på dig och kom fram hit. Då reste han på sig och steg fram. Men Jesus sade, vad är tillåtet på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att fördärva. Sen lät han blicken gå runt bland dem och sa till mannen, räck ut din hand. Han lydde och hans hand blev frisk igen. Men de blev ursinniga och började tala med varandra om vad de skulle göra mot Jesus. Vid den tiden drog sig Jesus upp i berget för att bedja. Där vakade han hela natten under bön till Gud. Och när det blev dag kallade han till sig lärjungarna och bland dem valde han ut 12 som han gav namnet apostlar. Det var Simon som fick tillnamnet Petrus och hans bror Andreas, Jakob och Johannes, vidare Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob Alfeus son, Simon kallad Zeloten, Judas Jakobs son och Judas Iskariot, han som blev en förrädare. Tillsammans med dem kom han ner igen och stannade på öppna fältet. Dit kom också en stor skara lärjungar och mycket folk från hela Judén och Jerusalem och kustlandet kring Tyrus och Sidon, som ville lyssna till honom och bli botade från sina krämpor. Även de som plågades av orena andar blev friska, och hela skaran försökte få röra vid honom, eftersom det gick ut en kraft från honom som botade alla. Då lyfte han blicken och såg på sina lärjungar och sade: saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som nu hungrar, ni ska bli mättade. Saliga ni som nu gråter, ni kommer att le. Saliga är ni när människorna hatar er, när de stöter bort er och hånar er och skyr ert namn som något ont för människosonens skull. Gläd er på den dagen och spring upp av fröjd. Se, er lön är stor i himmelen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika. Ni har fått ut era goda dagar. Ve er som nu är mätta. Ni kommer att hungra. Ve er som nu kan skratta. Ni kommer att sörja och gråta. Ve er när alla människor talar väl om er. På samma sätt gjorde ju deras fäder om de falska profeterna. Men ni som lyssnar, till er säger jag: älska era ovänner, gör väl mot dem som hatar er, välsigna dem som förbannar er, be för dem som plågar er. Om någon slår dig på ena kinden, så håll fram den andra. Tar någon manteln ifrån dig, så neka honom inte heller livklädnaden. Ge åt var och en som ber dig, och tar någon vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Som ni vill att människor ska göra mot er, så ska ni göra mot dem. Om ni älskar dem som älskar er, vad tack kan ni vänta för det? Också syndarna älskar ju dem som visar dem kärlek. Och om ni gör väl mot dem som gör väl mot er, vad tack kan ni vänta för det? Så gör ju också syndarna. Och om ni lånar pengar till dem som ni hoppas ska betala tillbaka, vad tack kan ni vänta för det? Också syndare lånar ju åt varandra för att få lika igen. Nej, älska era ovänner och gör väl och ge lån utan att hoppas få något tillbaka. Då skall er lön bli stor, och då ska ni bli den högstes barn, ty han är god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. Låt bli att döma, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, och ni ska få förlåtelse. Ge, och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och med råge på, ska man ge er i famnen. Åt er ska mätas med det mått som ni själva mätte med. Han sa till dem med en bild: inte kan väl en blind leda en blind? Då faller de väl båda i gropen. Lärjungen står inte över sin mästare. Blir någon fullärd är han bara sin mästares like. Varför ser du flisan i din broders öga och märker inte bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: bror, låt mig ta ut flisan som du har i ögat, när du inte ser bjälken i ditt eget? Din skrymtare, Ta först ut bjälken ur ditt eget öga, sen kan du se klart nog för att ta ut flisan i din broders. Inget gott träd bär dålig frukt. Lika lite bär ett dåligt träd god frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar ju inte fikon på tistlar, och druvor skördar man inte på törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och ur sitt onda förråd bär en ond människa fram det som är ont. Hennes mun talar ju det som hjärtat är fullt av. Varför kallar ni mig herre, herre, men gör inte som jag säger? En var som kommer till mig och hör mina ord och gör som jag säger, vem är han lik? Det ska jag visa er. Han är lik en man som byggde ett hus och grävde djupt och la grunden på hälleberget. Översvämningen kom och floden slog emot det huset, men kunde inte rubba det så väl som det var byggt. Men den som hör men inte gör, han är lik en man som byggde sitt hus direkt på marken utan någon grund. Floden slog emot det och genast föll det, och hela huset rasade ihop. 7:e kapitlet. När han slutat sitt långa tal till folket gick han in i Kapernaum. Där fanns en centurion som hade en tjänare han satte stort värde på. Nu var tjänaren sjuk och låg för döden. När centurionen fick höra om Jesus sände han några av judarnas äldste till honom och bad honom komma för att rädda livet på tjänaren. De kom till Jesus och de bönföll honom bevekande och sa: han är värd att du gör honom den tjänsten. Han älskar vårt folk, och det är han som har byggt synagogan åt oss. Då gick Jesus med dem. När han nästan var framme vid hans hus skickade centurionen några vänner till honom och lät säga: herre, besvära dig inte. Jag är inte värd att du går in under mitt tak. Därför tyckte jag inte heller att jag själv kunde komma till dig. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är själv en man som står under befäl, och jag har soldater under mig. Till en säger jag, gå, och han går. Till en annan, kom, och han kommer. Och till min betjänt, gör så, och han gör så. När Jesus hörde detta häpnade han och sa till allt folket som följde honom: jag säger er, en så stor tro har jag inte funnit hos någon i Israel. Och de som var utskickade vände tillbaka och fann att tjänaren var frisk. Lite längre fram hände det att han kom vandrande till en stad som hette Nain, tillsammans med sina lärjungar och en stor folkhop. När han närmade sig stadsporten bar man just ut en död. Han var sin mors enda son, och hon var änka. Och det var mycket folk ur staden som följde henne. När Herren fick se henne greps han av medlidande och sa till henne: gråt inte. Så gick han fram och rörde vid båren, och bärarna stannade. Och han sa: unge man, jag säger dig, stå upp. Den döde satte sig upp och började tala. Och han gav honom åt hans mor. Men alla greps av fruktan och prisade Gud och sa: en stor profet har uppstått ibland oss, och Gud har besökt sitt folk. Och ryktet om honom gick ut över hela Judén och alla länderna runt omkring. Johannes lärjungar berättade för honom allt detta. Då kallade han på två av dem och skickade dem till Herren för att fråga: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på en annan? De två kom till honom och sade: Johannes döparen har skickat oss till dig. Han frågar: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Just då gjorde Jesus många friska från sjukdom och plågor och onda andar, och många blinda gav han deras syn. Och han svarade: Vänd tillbaka och berätta för Johannes vad ni ser och hör. Blinda får sin syn och lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp igen och för fattiga förkunnas evangelium. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. När de som var utskickade av Johannes hade gått började Jesus tala till allt folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett vassrör som vajar i vinden? Eller vad gick ni ut för att se? En man i fina kläder. De som lever i prakt och lyx, de finner ni vid kungahoven. Men vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, jag säger er, och ännu mer än en profet. Han är den om vilken det står skrivet. Se, jag sänder ut min budbärare framför dig, som ska bereda vägen för dig. Jag säger er, bland dem som är födda av kvinnor finns ingen som är större än Johannes, men den som är minst i Guds rike är ändå större än han. Och allt folket, också publikanerna, gav Gud rätt när de lyssnade och lät sig döpas med Johannes dop. Men fariserna och de lagkunniga gjorde de inte den goda avsikt Gud hade med dem och lät sig inte döpas. Vad ska jag nu likna människorna i detta släkte vid? Vem är de lika? De är som barn som sitter på torget och ropar till varandra. Vi har spelat flöjt för er, men ni vill inte dansa. Vi sjöng sorgesång, men ni vill inte gråta. Johannes döparen har kommit, och han varken äter bröd eller dricker vin. Och då säger ni, han är besatt. Nu har människosonen kommit. Och han både äter och dricker. Och nu säger ni, titta vilken frossar och vindrinkare. God vän med publikaner och syndare. Men visheten fick rätt av alla sina barn. En av fariseerna bjöd honom till en måltid hos sig. Och han gick in till honom och tog plats vid bordet. Nu fanns det i den staden en synderska. Och när hon fick höra att han låg till bords i fariséns hus tog hon en alabasterflaska med välluktande olja och kom och ställde sig gråtande bakom hans plats vid hans fötter. Hon vette dem med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Så kysste hon hans fötter och smorde dem med oljan. När farisén som bjudit honom fick se det sa han för sig själv. Vore den mannen en profet skulle han veta vad den kvinnan som nu rör vid honom går för och att hon är en synderska. Då vände sig Jesus till honom med orden, Simon, jag har något att säga dig. Han svarade, mästare, säg det. Två män stod i skuld hos samma långivare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. Då de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt antar jag. Då sa han till honom, rätt svarat. Och vänd mot kvinnan sa han till Simon, ser du denna kvinna? Jag kom in i ditt hus och du gav mig inget vatten till mina fötter. Men hon har fuktat mina fötter med sina tårar och torkat dem i sitt hår. Någon hälsningskyss gav du mig inte. Men hon har oupphörligt kysst mina fötter ända sedan hon kom in här. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med doftande salva. Därför säger jag dig, hennes många synder har blivit förlåtna. Hon har ju också visat stor kärlek, men får någon litet förlåtet så älskar han också litet. Sen sa han till kvinnan, dina synder är förlåtna. Då började bordsgästerna säga för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men han sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. 8:e kapitlet. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och predikade och bar fram evangeliet om Guds rike. De 12 följde honom och även några kvinnor som blivit botade från onda andar och sjukdomar. Maria, kallad Magdalena, som blivit befriad från 7 onda andar, och Johanna, hustru till en förvaltare hos Herodes som hette Kusas, och Susanna och många andra som stod dem till tjänst med det som de ägde. När det nu samlades mycket folk och människor kom till honom från den ena staden efter den andra, sa han med en liknelse: en man gick ut för att så sin säd. När han sådde föll somligt vid vägkanten. Det trampades ner och himmelens fåglar åt upp det. Somligt föll på klippmarken, och när det sköt upp förtorkades det, eftersom det inte hade någon fuktig jord. Somligt föll mitt bland tistlarna, och tistlarna växte upp tillsammans med det och kvävde det. Men somligt föll i god jord, och när det växte upp bar det frukt 100-falt. Så sa han och upprepade med hög röst: har någon öron till att höra, så hör. Då frågade honom hans lärjungar hur den liknelsen skulle förstås. Han svarade: er har det blivit givet att känna Guds rikes hemligheter, men andra får höra dem i liknelser, så att de ser och ändå inte ser, och hör men ändå inte förstår. Så här ska liknelsen förstås. Utsädet är Guds ord. Det vid vägkanten är det som får höra ordet, men så kommer djävulen och plockar bort det ur deras hjärtan för att det inte ska komma till tro och bli frälsta. Det på klippmarken är det som tar emot ordet med glädje när de får höra det. Men det har ingen rot. De tror bara till en tid, och när de frestas och sätts på prov avfaller de. Det som föll bland tistlarna, det är de som hör, men på vägen genom livet kommer bekymren och pengarna och livets njutningar, och då kvävs det och bär aldrig mogen frukt. Men det som föll i god jord, det är det som hör ordet och behåller det i goda och redbara hjärtan och förblir ståndaktiga och bär frukt. Ingen tänder ett ljus och skälper en bytta över det eller sätter det under sängen, utan man sätter det på ljusstaken så att alla som kommer in kan se skenet. Det finns ingenting som är dolt som inte ska bli uppenbart, och ingenting har gömts undan som inte ska bli känt och komma i dagen. Ge därför akt på hur ni hör. Den som har, han ska få, och den som inte har, från honom ska tas också det han tror han har. Hans mor och hans bröder kom och ville träffa honom, men kunde inte komma fram till honom för trängselns skull. Han fick bara en hälsning: din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig. Men han svarade: min mor och mina bröder, det är de som hör Guds ord och rättar sig efter det. En dag steg han i en båt med sina lärjungar och sa till dem: låt oss fara över till andra sidan sjön. De la ut, och medan de seglade somnade han. Men det kom en stormvind och vräkte sig ner över sjön, och det tog in mycket vatten och kom i sjönöd. Då gick de fram och väckte honom och sa: mästare, mästare, vi går i kvav. Då reste han sig upp och talade strängt till vinden och vågsvallet, och det stillade sig och det blev lugnt. Sen sa han till dem: vad har ni er tro? Men de greps av fruktan och häpnad och sa till varandra: vem är han då? Han kan ju befalla över både vindarna och sjön, och de lyder honom. Så seglade de över till Gerasenernas område, som ligger mitt emot Galileen. När han steg i land mötte honom en man från staden som var besatt av onda andar. Han hade inte på länge haft kläder på sig och bodde inte hemma, utan höll till bland gravarna. När han fick se Jesus gav han till ett skrik och föll ner för honom och ropade med hög röst: Vad har du med mig att göra? Jesus, du son av den högste guden, jag ber dig, plåga mig inte. Han skulle nämligen just säga till den orena anden att fara ut ur mannen. Under långa tider hade anden gjort honom våldsam. Man hade slagit honom i bojor och fotblack och bevakat honom. Men han hade sprängt sina fjättrar och drivits ut i ödemarken av den orena anden. Nu frågade Jesus honom: Vad heter du? Han svarade: Legion. Det var nämligen en mängd orena andar som farit in i honom. Och de bad Jesus att han inte skulle skicka dem ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord i bet på berget. Och de bad honom att han skulle låta dem fara in i svinen. Det tillät han dem. Då for de andarna ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade ner för backen ut i sjön och drunknade. När svinvakterna såg vad som hände sprang de sin väg och kom med nyheten till staden och byarna. Och folk gick ut för att se vad som hänt. Så kom de till Jesus och fann att mannen som de onda andarna hade farit ut ur satt vid Jesu fötter, påklädd och vid sina sinnen. Då greps de av fruktan. Men de som sett på berättade för dem hur den besatta hade fått hjälp. Då bad honom allt folket från den kringliggande bygden av Gerasenernas land att han skulle lämna deras område, slagna som de var av stor förskräckelse. Alltså steg han i båten och vände tillbaka. Då bad honom mannen ur vilken de onda andarna farit ut att få följa med. Men han sände iväg honom och sa: Vänd tillbaka hem och berätta allt som Gud har gjort med dig. Då gick han sin väg och i hela staden talade han vitt och brett om allt som Jesus hade gjort med honom. När Jesus kom tillbaka togs han emot av en stor folkhop. Alla hade väntat på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och som var föreståndare vid synagogan. Han föll ner för Jesu fötter och bad honom bevekande att följa med hem. Han hade en enda dotter, omkring 12 år gammal, och hon låg nu för döden. När han då följde honom uppstod en förfärlig trängsel. Där var en kvinna som lidit av blödningar i 12 år och inte kunnat botas av någon. Hon närmade sig bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel och strax stannade hennes blodflöde. Då frågade Jesus: Vem var det som rörde vid mig? När alla nekade sa Petrus: Mästare, folk tränger sig ju på dig och knuffar dig ideligen. Men Jesus svarade: Det var någon som rörde vid mig. Jag kände ju att det gick ut kraft från mig. När kvinnan nu såg att hon inte kunde hålla saken hemlig kom hon därrande fram och föll ner för honom och berättade inför allt folket varför hon rört vid honom och hur hon genast blivit botad. Då sa han till henne: Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Medan han ännu talade kom någon från synagogsföreståndarens hus och sa: Din dotter har dött. Besvära inte mästaren mera. Men Jesus hörde det och sa till honom: Frukta inte, förtrösta bara, så blir hon räddad. När han så kom fram tillät han ingen följa med in utom Petrus, Johannes och Jakob och så barnets far och mor. Men alla klagade och höjde jämmerrop över flickan. Då sa han: Klaga inte så, hon är inte död, hon sover. Då hon skrattade de åt honom. De visste ju att hon var död. Men han tog henne vid handen och sa med kraftig stämma: Barn, res på dig. Då vände livet tillbaka och strax reste hon sig upp. Han befallde att man skulle ge henne något att äta. Hennes föräldrar blev alldeles utom sig, men han ålade dem att inte tala om för någon vad som hänt. 9. kapitlet. Han kallade samman de 12 och gav dem kraft och fullmakt att driva ut alla slags onda andar och bota sjukdomar. så sände han ut dem med uppdrag att förkunna Guds rike och bota sjuka. Han sa till dem, ta ingenting mer på vägen, inte stav, inte ränsel, inte bröd, inte pengar, inte två livklädnader var. I det hus där ni tar in, där ska ni stanna tills ni drar vidare. Och om man inte tar emot er, så skudda stoftet av era fötter när ni går ut ur staden till ett vittnesmål mot dem. Så drog de ut och vandrade genom byarna och överallt predikade de evangelium och botade sjuka. Herodes, landsfursten, fick nu höra om allt detta som hände och visste inte vad han skulle tro, eftersom somliga påstod att Johannes stått upp från de döda och några att Elias trätt fram och andra att en av de gamla profeterna kommit tillbaka. Men Herodes sade, Johannes har jag huggit huvudet av. Vem är då den här som jag hör så sällsamma saker om? Och han sökte efter ett tillfälle att få se honom. Så vände apostlarna tillbaka och berättade om allt som de gjort. Då tog han dem med sig och drog sig undan till en stad som hette Betsaida, där de kunde vara ensamma. Men folkskarorna fick reda på det och följde efter. Och han tog vänligt emot dem och talade med dem om Guds rike, och dem som behövde botas gjorde han friska. Så började dagen lida mot sitt slut. Då kom de 12 fram till honom och sa, låt folket skiljas åt så att de kan gå bort till byarna och gårdarna här runt omkring och skaffa sig natthärberge och något att äta, eftersom trakten här är så öde. Då sa han till dem, ni får ge dem att äta. De svarade, vi har inte mer än 5 bröd och 2 fiskar, så vitt vi inte ska gå och köpa mat åt allt det här folket. Det fanns kanske 5 000 män. Men han sa till lärjungarna, låt dem lägga sig ner i matlag, 50 eller så i varje. De lydde och lät dem alla lägga sig ner. Så tog han de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himmelen, läste välsignelsen över dem och gav åt lärjungarna för att de skulle dela ut åt folket. Och alla åt dem och blev mätta. Sen samlade man upp det som blivit över efter dem, 12 fulla korgar med brödstycken. En gång när han dragit sig undan för att bedja i ensamheten och lärjungarna var hos honom, frågade han dem, vem säger folket att jag är? De svarade, Johannes döparen. Men andra säger Elias och andra att det är en av de gamla profeterna som har uppstått. Då frågade han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade, Guds Messias. Då talade han strängt till dem och förbjöd dem att säga detta åt någon. Och han tillfogade, människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärde. Han ska bli dödad, men på tredje dagen ska han uppstå igen. Och till alla sa han, om någon vill följa mig så får han förneka sig själv och ta sitt kors på sig dag för dag. Sen kan han följa mig. Den som vill rädda sitt liv, han kommer att mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han kommer att rädda det. Vad gagnar det en människa att ha vunnit hela världen om hon själv går förlorad eller kommer till skada? Den som blygs för mig och mina ord, för honom kommer människosonen att blygas när han kommer i sin och de heliga änglarnas härlighet. I sanning, jag säger er, här står några som inte ska smaka döden förrän de får se Guds rike. Ungefär 8 dagar sedan han talat detta tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att bedja. Och medan han bad blev hans ansikte förvandlat och hans kläder lyste bländande vita. Och se, där stod 2 män och talade med honom. Det var Moses och Elias. De visade sig i härlighet och talade med honom om det verk han skulle fullborda i Jerusalem genom sin död. Men Petrus och de båda andra hade somnat och sov djupt. När de vaknade såg de hans härlighet och de två männen som stod där tillsammans med honom. När dessa redan var på väg att skiljas från honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är gott att vi är här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Moses och en åt Elias. Han visste inte själv vad han sa. Medan han talade kom ett moln och omslöt dem. De blev förskräckta när de kom in i molnet. Men ur molnet hördes en röst: Denne är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och i samma stund som rösten hördes stod Jesus där ensam. Men de teg och berättade vid den tiden inte för någon vad de fått se. Följande dag när de kom ner från berget mötte dem en stor folkhop och genast ropade en man ur hopen: Mästare, jag ber dig, ta dig an min son, han är den enda jag har. Men rätt vad det är far en ande in i honom och börjar genast att skrika och sliter i honom och fradgan står honom om munnen och han släpper honom nätt och jämt när han är alldeles lebruten. Jag bad dina lärjungar att driva ut honom, men de kunde inte. Då sa Jesus: Åh, ni förvända människor utan tro, hur länge ska jag behöva stanna hos er och ha tålamod med er? För hit din son. Medan han ännu var på väg kastade den onda anden omkull honom och slet i honom. Men Jesus talade barskt till honom och botade pojken. Sen lämnade han honom åt hans far. Och alla blev överväldigade av Guds storhet. När alla häpnade över allt som han gjorde, sa han till sina lärjungar: Lägg på minnet vad jag nu säger er. Människosonen kommer att överlämnas i människors händer. Men de förstod inte vad han sa. Det var dolt för dem så att de inte kunde fatta det. Men de vågade inte fråga honom vad han menat. Han hade börjat fundera över vem av dem som var störst. Men Jesus visste vad det var för tankar de bar på och han tog ett litet barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: Den som tar emot det här barnet i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Den som är minst bland er alla, han är stor. Då hade Johannes något att säga: Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn. Vi försökte hindra honom eftersom han inte hörde till oss. Men Jesus svarade honom: Hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är med er. Nu närmade sig den tid då han skulle bli upptagen och han fattade sitt beslut att gå till Jerusalem. Han skickade budbärare framför sig. Och på sin färd kom de till en samaritisk by för att skaffa honom härberge. Men där tog man inte emot honom eftersom han hade för avsikt att bege sig till Jerusalem. När Jakob och Johannes, hans lärjungar, såg det, sa de: Herre, vill du att vi ska kalla ner eld som faller från himlen och förtär dem? Men han vände sig om och talade strängt till dem. Sen gick de till en annan by. När de vandrade vägen fram sa någon till honom: Jag vill följa dig vart du än går. Då svarade honom Jesus: Rävarna har sina lyor och himmelens fåglar sina nästen. Men människosonen har ingen plats att luta sitt huvud emot. Till en annan sa han: Följ mig. Han svarade: Tillåt mig att först gå bort och begrava min far. Men han sade: Låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike. Ännu en annan sade: Jag ska följa dig, Herre. Tillåt mig bara att först ta avsked av dem där hemma. Men Jesus svarade honom: Ingen som ser sig tillbaka sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike. 10:e kapitlet. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem framför sig, 2 och 2, till varje stad och plats dit han själv tänkte komma. Han sa till dem: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder arbetare att bärga sin skörd. Gå nu ut. Se, jag sänder er som lamm ibland vargar. Ta varken börs eller ränsel med er och inte sandaler. Stanna inte på vägen för att hälsa på folk. När ni kommer in i ett hem, säg då först: frid vare med er som bor här. Finns då någon fridens son där inne, kommer er frid att vila över honom. Om inte, så vänder den tillbaka till er själva. Stanna i det huset och ät och drick vad det har att bjuda. Arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Kommer ni till en stad där de tar emot er, så ät den mat man sätter fram för er. Bota de sjuka som finns där och säg till dem: nu har Guds rike kommit er nära. Men kommer ni till en stad där man inte tar emot er, så gå ut på gatorna där och säg: till och med det stoft från er stad som låder vid våra fötter borstar vi nu av oss. Men det ska ni veta, att Guds rike är nära. Jag säger er att på domens dag ska det bli drägligare för Sodom än för den staden. Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Hade det kraftgärningar skett i Tyrus och Sidon som har skett hos er, skulle det för länge sedan ha gjort bättring i säck och aska. Men för Tyrus och Sidon ska det bli drägligare i domen än för er. Och du, Kapernaum, tänker du bli upphöjd till himmelen? Nej, ner till dödsriket måste du fara. Den som hör er, han hör mig, och den som förkastar er, han förkastar mig. Men den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. De 70 vände tillbaka, fulla av glädje, och sa: Herre, till och med de onda andarna lyder oss när vi talar i ditt namn. Men han svarade: jag såg Satan falla från himmelen som en blixt. Ja, jag har givit er makt att trampa på ormar och skorpioner och allt vad fienden bådar upp, och ingenting ska göra er skada. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläder över att era namn står skrivna i himmelen. Vid samma tid jublade han i den heliga ande och sa: jag prisar dig, du himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, fader, så var ju din goda vilja. Allt har av min fader blivit anförtrott åt mig, och ingen vet vem sonen är utom fadern, inte heller vem fadern är utom sonen, och den för vilken sonen vill göra honom känd. När de sedan var ensamma vände han sig till lärjungarna och sade: saliga är de ögon som får se det ni ser. Ja, jag säger er, många profeter och kungar ville se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det. Då kom en lagkunnig fram och tänkte sätta honom på prov. Han frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Han svarade honom: vad är skrivet i lagen? Hur läser du? Han svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ, av all din kraft och allt ditt förstånd, och din nästa så som dig själv. Då sa han till honom: rätt svarade du, gör det, så får du leva. Men han ville rättfärdiga sig själv och frågade: vem är då min nästa? På den frågan svarade Jesus: en man färdades från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De plundrade honom in på bara kroppen och misshandlade honom. Sen gav de sig iväg och lät honom ligga där halvdöd. Nu fogade det sig så att en präst kom ner längs samma väg. Han fick se honom och gick förbi. På samma sätt kom en levit till platsen. Han såg honom och gick förbi. Men en samarit som var på resa kom fram till stället där han låg och fick se honom och greps av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på hans sår och förband dem. Sen hjälpte han upp honom på sin åsna och förde honom till ett härberge och skötte om honom. Nästa morgon tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sa: sköt om honom, och får du fler utlägg för hans skull så ska jag betala dig när jag reser tillbaka. Vilken av de 3 tycker du var en nästa för den mannen som råkade ut för rövarna? Han svarade: den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom: gå du och gör på samma sätt. När de var på vandring kom han in i en by, och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig med de andra vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta jäktade omkring, upptagen med allt som skulle rustas till. Hon kom fram till honom och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat åt mig ensam att ordna med allt? Säg nu åt henne att hon hjälper mig. Men Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oro för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den ska inte tas ifrån henne. 11:e kapitlet. En gång hade han stannat på ett ställe för att bedja. När han slutat sa någon av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att bedja. Det lärde ju också Johannes sina lärjungar. Då sa han till dem: när ni ber, säg då så här: Fader, låt ditt namn hållas heligt. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, också på jorden så som den sker i himmelen. Giv oss var dag vårt dagliga bröd. Förlåt oss våra synder, också vi vill förlåta var och en som gör oss orätt. Och låt oss inte komma i frestelse. Sen sa han till dem: finns det någon bland er som kommer till en av sina vänner mitt i natten och säger: kära du, låna mig 3 bröd. En vän till mig har kommit resande och jag har ingenting att bjuda honom på. Tror ni den andre svarar inifrån huset: låt mig vara i fred. Dörren är redan reglad och mina barn och jag har gått till sängs. Jag kan inte gå upp nu och ge dig något. Nej, jag säger er, även om han inte går upp och ger honom något därför att han är hans vän, så kommer han att göra det därför att den andre är så oförsynt. Han kommer att stiga upp och ge honom vad han behöver. Jag säger er, be och ni ska få. Sök och ni ska finna. Klappa på och dörren ska öppnas för er. Till var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som klappar slås dörren upp. Om någon far bland er har en son som ber honom om en fisk, inte ger han honom då en orm istället för fisken? Eller om han ber om ett ägg, ger han honom då en skorpion? Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er fader ge helig ande från himmelen åt dem som ber honom? Han drev ut en ande som var stum. När han gjort det kunde den stumme tala, och allt folket häpnade. Men några bland dem sa: det är med hjälp av Beelzebul, de onda andarnas första, som han driver ut de onda andarna. Några andra ville ställa honom på prov och begärde ett tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem: varje rike som kommer i strid med sig självt, det ödeläggs och hus faller på hus. Har nu Satan kommit i strid med sig själv, hur skall då hans rike kunna bestå? Ni säger ju att jag driver ut de onda andarna med Beelzebul. Men om jag driver ut de onda andarna med Beelzebul, med vem driver då era egna anhängare ut dem? De blir på det viset era domare. Men om det är med Guds finger som jag driver ut dem, då har Guds rike kommit till er. När en stark man med vapen i hand bevakar sin gård, så får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en starkare som angriper honom och besegrar honom, så tar han ifrån honom alla vapen som han litade på, och sen delar han ut bytet efter honom. Den som inte är med mig, han är emot mig, och den som inte församlar med mig, han förskingrar. När den onda anden har farit ut ur människan, flackar den omkring i öknen och söker efter ro. När den ingen finner, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag gick ut ifrån. Så kommer den och finner det städat och prytt. Då går den bort och tar med sig andra andar som är värre än den själv, 7 stycken, och de flyttar in och slår sig ner där. Så blir det sista för den människan värre än det första. När han sa detta ropade en kvinna ur mängden, saligt är det modersköte som har burit dig och det bröst som gav dig di. Men han svarade, säg istället, saliga är de som hör Guds ord och tar vara på det. När skarorna nu tätnade omkring honom började han tala till dem och sa, detta släkte är ett ont släkte. De vill ha tecken, men något tecken ska de inte få, utom Jonas tecken. Så som Jonas blev ett tecken för nineviterna, så skall människosonen bli det för detta släkte. Drottningen av söderlandet skall uppstå vid domen tillsammans med människor ur detta släkte och bli dem till dom. Ty hon kom från världens ände för att lyssna till Salomos visdom och se, här är mer än Salomo. Män från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli det till dom. Ty de omvände sig när de fick höra Jonas predikan och se, här är mer än Jonas. Ingen tänder ett ljus och sätter det i källaren eller under skäppan, utan på ljusstaken, så att alla som kommer in kan se skenet. Det som ger kroppen ljus, det är ditt öga. När ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om det är sjukt hölls hela din kropp i mörker. Se därför till att ljuset som du har i dig inte är mörker. Om nu hela din kropp höljs i ljus och ingen del av den ligger i mörker, då blir allting ljust, som när en lampa lyser på dig med sitt fulla sken. Just som han sade detta, kom en farisé och bjöd honom till måltid hos sig. Han gick dit och la sig till bords. Farisén såg med häpnad att han lät det vara med tvagningen före måltiden. Då sa Herren till honom, ni fariséer, ni gör nu utsidan ren på bägaren och fat, men inuti är ni fulla av rofferi och ondska. Ni oförnuftiga människor, han som gjorde det yttre har väl också gjort det inre. Ge istället det som är inuti som allmosa, så blir allting rent hos er. Men ve er fariser som ger tionde av mynta och ruta och alla slags grönsaker, men inte bryr er om rätten och kärleken till Gud. Det ena skulle ni göra, men inte försumma det andra. Ve er fariser som älskar att få sitta främst i synagogorna och bli hälsade på torgen. Ve er ni som är lika gravar som ingen ser, så att människorna går fram över dem utan att veta det. Då avbröt honom en av de lagkloka och sade, mästare, när du talar på det viset kränker du också oss. Han svarade, ja, ve er, också ni lagkloka. Ni som betungar människorna med bördor som är svåra att bära, men själva inte rör de börorna med ett enda finger. Ve er som bygger upp gravarna åt de profeter som era fäder dräpte. Ni står där som vittnen och samtycker till fädernas gärningar. De utförde dråpet och ni bygger gravarna. Därför har också Guds vishet sagt: jag ska sända till dem profeter och apostlar. Några ska de dräpa, andra ska de förfölja. Så skall profeternas blod utkrävas av detta släkte, allt det blod som har blivit utgjutet sedan världen blev till. Allt ifrån Abels blod till Zakarias, han som dräptes mellan altaret och tempelhuset. Ja, jag säger er, det skall utkrävas av detta släkte. Ve er ni lagkloka som har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och de som vill komma in, de hindrar ni. När han gick ut därifrån började de skriftlärda och fariseerna ansätta honom hårt. De ställde en mängd frågor på honom och gav akt på varje ord i hans svar, i hopp att kunna sätta fast honom för något som han sagt. 12:e kapitlet. När så skarorna samlades i tusental så att de höll på att trampa ner varandra, började han tala, först och främst till lärjungarna. Akta er för fariseernas udeg, jag menar deras hyckleri. Det finns ingenting undangömt som inte ska bli uppenbart, och ingenting dolt som inte ska bli känt. Allt vad ni sade i mörkret, det ska höras i ljuset, och vad ni viskade i någons öra i kammaren, det ska ropas ut från taken. Men till er som är mina vänner säger jag: var inte rädda för dem som kan dräpa kroppen, men sedan inte förmår något mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Ni ska frukta honom som sen han dödat har makt att kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 styver, och ändå är inte en av dem bortglömd hos Gud. Men på er är till och med alla huvudhåren räknade. Frukta inte, ni är mer värda än många sparvar. Men jag säger er, att var och en som bekänner sig till mig inför människorna, honom ska människosonen bekänna sig till inför himmelens änglar. Men den som förnekar mig inför människorna, han ska bli förnekad inför himmelens änglar. En var som säger något mot människosonen kan få förlåtelse. Men den som hädar den heliga ande, han får inte förlåtelse. När de ställer er till svars i synagogorna och inför myndigheter och styresmän, så var inte bekymrade för hur ni ska tala och vad ni ska säga till ert försvar. Den heliga ande kommer i den stunden att lära er vad som ska sägas. Då sa någon i mängden till honom: mästare, säg till min bror att han delar arvet med mig. Men han svarade honom: människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Sen sa han till dem: se till att ni aktar er för all slags girighet. Livet beror ju inte på att man har överflöd på ägodelar. Och så berättade han en liknelse för dem. Det var en rik man som fick goda skördar på sin jord. Då gick han och tänkte för sig själv: vad ska jag nu göra? Jag har ju inte plats för allt jag skördar. Så sa han: jag gör så här. Jag river mina lador och så bygger jag större. Och där lagrar jag allt mitt vete och allt annat gott jag har. Sen kan jag säga till min själ: kära själ, nu har du mycket gott i förråd för många år framåt. Ta det nu lugnt, ät och drick och var glad. Men då sa Gud till honom: din dåre, nu i natt kommer din själ att utkrävas av dig. Vem ska då få allt det du samlat ihop? Så går det med den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Han sa till sina lärjungar: Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta, inte heller för er kropp, vad ni ska kläda er med. Livet är ju mer än maten och kroppen mer än kläderna. Ge akt på korparna, de varken sår eller skördar, och inte har de visst hus och lador, men Gud föder dem ändå. Hur mycket mer är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med allt sitt bekymmer lägga en aln till sin livslängd, när ni inte ens kan uträtta så litet? Varför gör ni er då bekymmer för allt det andra? Ge akt på liljorna. De varken spinner eller väver. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var så klädd som en av dem. Om nu gräset på marken som står där idag och imorgon kastas i ugnen får sådana kläder av Gud, hur mycket mer ska han då inte kläda er, ni klentrogna? Tänk inte på vad ni ska äta och dricka och gör er inte bekymmer. Efter allt detta traktar ju hedningarna här i världen och er fader vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike så ska allt detta andra bli er givet. Frukta inte du lilla jord. Det är er faders goda vilja att ge er riket. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga. Skaffa er penningpåsar som aldrig blir slitna. En outtömlig skatt i himmelen som ingen tjuv kan komma åt och ingen mal förstöra. Där ni har er skatt, där kommer också ert hjärta att vara. Behåll bältet på och håll era lampor tända, som tjänare som väntar på sin herre när han bryter upp från bröllopet för att genast kunna öppna när han kommer och klappar. Saliga är de tjänare som deras herre finner vakande när han kommer. Sannerligen, jag säger er, han skall fästa upp sina kläder och låta dem gå till bords och komma fram och betjäna dem. Skulle han också komma i den andra nattväkten eller i den tredje, så är de saliga om han finner den vakande. Det förstår ni ju, att om husbonden visste vid vilken timme tjuven skulle komma, så lät han honom inte bryta sig in i sitt hus. Så skall också ni vara redo, till människosonen kommer i den stund som ni inte tänker er. Då sa Petrus, Herre, är det till oss som du talar i den här liknelsen? Eller gäller det alla? Herren svarade, ja, vem är den trogne och förståndige förvaltare som hans herre kan sätta över sitt husfolk för att ge dem deras bestämda kost i rätt tid? Salig är den tjänaren som hans herre finner mitt uppe i sitt arbete när han kommer. Sannerligen, jag säger er, han skall sätta honom över allt som han äger. Men om den tjänaren tänker i sitt hjärta, det dröjer innan min herre kommer, och han börjar slå både tjänare och tjänsteflickor och äter och dricker och berusar sig, då skall den tjänarens herre komma på en dag som han inte väntade och i en stund som han inte visste om och hugga honom i stycken och låta honom hamna bland de otrogna. Den tjänaren som visste sin herres vilja men inte redde till och gjorde som han befallt, han skall tuktas med många slag. Och den som inte visste men gjorde det som förtjänade straff, han skall tuktas med få. Den som fått mycket, av honom ska mycket begäras. Och den åt vilken mycket blev anförtrott, av honom skall det krävas dess mera. Jag har kommit för att sprida en eld över jorden, och hur gärna ville jag att den redan brann. Men det är ett dop jag måste döpas med, och hur plågas jag inte innan det är fullbordat. Tror ni att jag har kommit för att skänka frid på jorden? Nej, säger jag, snarare söndring. Hädanefter kommer fem människor i ett och samma hus att vara söndrade, så att tre står mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmodern mot sin sonhustru och sonhustrun mot sin svärmor. Han sa också till allt folket: när ni ser ett moln stiga upp i väster, säger ni genast: nu blir det regn. Det blir det också. Och när ni märker att det börjar blåsa sunnan, säger ni: nu får vi svår hetta, och den kommer. Era skrymtare, jordens och himmelens utseende kan ni tyda. Varför kan ni då inte tyda vad som nu sker i tiden? Varför kan ni inte av er själva se vad som är rätt? När du är på väg till domaren med din motpart, så gör vad du kan för att bli förlikt med honom medan du är på väg. Annars släpar han dig inför domaren, och domaren överlämnar dig åt vakten, och vakten kastar dig i fängelse. Jag säger dig, du kommer inte att slippa ut därifrån förrän du har betalt din skuld till sista öret. 13 kapitlet. Vid den tiden kom några och berättade för honom om de galileer som Pilatus hade dödat, så att deras blod blandades med deras offer. Då svarade han dem: menar ni att de galileerna var större syndare än alla andra galileer, eftersom detta hände med dem? Nej, jag säger er, men om ni inte omvänder er kommer ni alla att förgås på samma sätt. Eller de där 18 som fick tornet i Siloam över sig och dödades, tror ni att de var mer skyldiga än alla de andra som bor i Jerusalem? Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er kommer ni alla att förgås på samma sätt. Så tillfogade han denna liknelse: en man hade ett fikonträd som var planterat i hans vingård. Han kom dit och sökte frukt på det, men fann ingen. Då sa han till mannen som skötte vingården: titta, i 3 år har jag nu kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet, men ingenting har jag hittat. Hugg bort det. Varför ska det stå här och suga ut jorden? Men den andre svarade honom: Herre, låt det stå kvar i år, så att jag får gräva runt omkring det och lägga på gödning. Kanske det då bär frukt till nästa år, annars får du hugga bort det. En sabbat höll han på att undervisa i en av synagogorna. Då fanns där en kvinna som sedan 18 år haft en sjukdomsande. Nu var hennes rygg så böjd att hon inte alls kunde räta på den. När Jesus fick se henne kallade han fram henne och sade: kvinna, du är lös från din sjukdom. Så la han händerna på henne, och strax rätade hon på sig och började prisa Gud. Men synagogsföreståndaren blev förbittrad över att Jesus botade sjuka på sabbaten och vände sig till folket och sa: 6 dagar är till för att arbeta på. Då kan ni komma hit och bli botade, men inte på sabbatsdagen. Men Herren svarade honom: era hycklare, löser inte varenda en av er på sabbaten sin oxe eller sin åsna från krubban och leder ut dem och vattnar dem? Men hon här, en Abrahams dotter, som Satan hållit bunden i hela 18 år, skulle hon inte få lösas ur sina band på sabbatsdagen? Alla hans motståndare stod där med skammen när han sa det, men folket fröjdade sig över alla de härliga gärningar han gjorde. Han sa: vad är Guds rike likt? Vad ska jag likna det vid? Det är lik ett senapskorn som någon tog och lade ner i sitt trädgårdsland. Så växte det upp och blev ett träd, och himmelens fåglar byggde bo i dess grenar. Åter sa han: vad ska jag likna Guds rike vid? Det är lik en surdeg som en kvinna tog och blandade in i 3 skäppor mjöl tills allt. Så vandrade han genom städer och byar och undervisade på sin färd till Jerusalem. Någon frågade honom: Herre, är det få som blir frälsta? Då sa han till dem: kämpa för att komma in genom den trånga porten. Det blir många säger jag er, som ska försöka komma in men inte lyckas. När husets herre väl gått upp från bordet och låst porten och ni samlas utanför och bankar på och säger, Herre, öppna för oss, då kommer han att ge er till svar, jag känner er inte och vet inte var ni kommer ifrån. Då kommer ni att säga, vi har ju ätit och druckit tillsammans med dig och på våra gator har du undervisat. Men han kommer att svara er, jag vet inte var ni kommer ifrån. Gå bort från mig, alla ni som har gjort orätt. Då kommer ni att gråta och skära tänder när ni får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna i Guds rike medan ni själva har blivit utkastade. Man ska komma från öster och väster, från norr och söder och gå till bords i Guds rike. Men några av de sista ska bli de första och några av de första blir de sista. I samma stund kom några fariser fram och sa till honom, laga att du kommer bort härifrån, för Herodes tänker döda dig. Då svarade han, gå och hälsa den räven att jag tänker driva ut onda andar och göra människor friska idag och imorgon. Sen på tredje dagen är jag vid målet. Men vandra, det måste jag, idag och imorgon och nästa dag. Det går inte annat en profet blir dödad annat än i Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar kycklingarna under sina vingar. Men ni har inte velat. Se, ert hus kommer att stå övergivet. Jag säger er, härefter ska ni inte få se mig förrän den dag då ni säger, välsignad vare han som kommer i Herrens namn. 14 kapitlet. En sabbatsdag var han bjuden att äta hos en av fariseernas ledare. Där höll man ögonen på honom och mycket riktigt kom det fram en man med vattusot och höll sig i hans närhet. Då riktade han en fråga till de lagkloka fariseerna. Är det tillåtet att bota på sabbaten eller inte? Men de teg. Då rörde han vid mannen, botade honom och lät honom gå. Sen sa han till dem, vem av er har en son eller en oxe som faller i brunnen utan att ni drar upp honom även om det är sabbat? Det kunde de inte svara något på. För gästerna hade han en liknelse. Han hade märkt hur de valde ut de förnämsta platserna åt sig och han sa till dem, när du blir bjuden till fest hos någon, ta då inte den finaste platsen. Annars kan någon som är förnämare än du vara bjuden. Och så kommer den som bjudit er båda och säger till dig, du får ge plats åt honom, och så måste du med skam flytta längst ner. Nej, när du är bjuden, så gå och ta den nedersta platsen. Så att värden när han kommer kan säga till dig, min vän, stig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. Var och en som upphöjer sig, han ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig, han blir upphöjd. Också till den som bjudit honom hade han något att säga. När du bjuder på middag eller kvällsmat, så ber inte dina vänner komma och inte heller dina bröder och släktingar eller dina rika grannar. Gör du det så kommer de att bjuda tillbaka och du får lika igen. Nej, när du rustar till fest, bjud då fattiga, krymplingar, lama och blinda. Då är du salig, till de har inte råd att ge dig något tillbaka. Det du får i gengäld, det får du vid de rättfärdigas uppståndelse. En av de andra vid bordet hörde det och sa till honom, ja, salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Då svarade han, en man höll på att ordna en stor fest och bjöd många. När det blev dags att komma skickade han ut sina tjänare för att säga till dem som var bjudna: kom, för nu är allt färdigt. Då började alla med en mun att ursäkta sig. Den första sa: jag har köpt ett stycke jord och jag måste nödvändigt se på det. Jag ber dig, ta emot min ursäkt. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och jag ska gå och pröva vad de duger till. Jag ber dig, ta emot min ursäkt. En annan sa det: jag har gått och gift mig och därför kan jag inte komma. Så kom tjänaren tillbaka och berättade allt sammans för sin herre. Då blev husbonden vred och sa till sin tjänare: skynda dig ut på gator och gränder här i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och halta. Och tjänaren kom och sa: herre, det du befallde har blivit gjort, men här är ännu rum. Då sa husbonden till honom: gå ut på vägar och stigar och nödga folk att komma så att mitt hus blir fullt. Till det säger jag er, ingen av dem som var bjudna ska smaka min måltid. När nu stora skaror följde efter honom vände han sig om och sa till dem: om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja också sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Vem bland er sätter sig inte ner och beräknar kostnaden om han vill bygga ett torn för att se om han har så att det räcker till hela bygget? Annars kanske han inte får det färdigt när han väl lagt grunden, och då kommer alla som ser det att göra narr av honom och säga: den där, han satte igång med att bygga men kunde inte få det färdigt. Eller vilken konung drar ut i fält utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med 10 000 kan möta den som kommer emot honom med 20 000? Om inte, måste han sända underhandlare och be om fred medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt vad han äger. Saltet är en god sak, men mister också saltet sin sälta, vad tänker ni då salta det med? Det duger varken för åken eller dynghögen. Man får kasta ut det. Har någon öron till att höra, så hör. 15:e kapitlet. Då samlades publikaner och syndare av alla slag omkring honom för att höra på honom. Men fariséerna och de skriftlärda ondgjorde sig över det och sa: han tar emot syndare och äter med dem. Då lät han dem höra denna liknelse: vem av er som har 100 får och mister ett av dem, lämnar inte de 99 i öknen och går och söker efter det förlorade tills han finner det? Och när han har funnit det lägger han det med glädje på sina axlar. När han sen kommer hem ropar han på sina vänner och grannar och säger: gläd er med mig, för jag har hittat mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er att på samma sätt blir det större glädje i himmelen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som ingen bättring behöver. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar ett av dem, tänder hon då inte ljus och sopar sitt hus och letar noga tills hon finner det? Och när hon finner det ropar hon på sina väninnor och grannar och säger: gläd er med mig, för jag har hittat myntet som jag tappade. På samma sätt säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Sen sa han: en man hade 2 söner. Den yngre av dem sa till sin far: far, ge mig den del av förmögenheten som faller på min lott. Då delade han sin egendom mellan dem. Det dröjde inte länge, så packade den yngre ihop allt sitt och reste bort till fjärran land. Där levde han i utsvävningar och gjorde slut på sina pengar. När han slösat bort allt sammans blev det en svår hungersnöd i det landet och han började lida nöd. Då gick han bort och bad om arbete hos en man där i landet som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha fyllt sin buk med de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: hur många daglönare hos min far har inte bröd i överflöd, medan jag sitter här och förgås av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga: far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig bli som en av dina daglönare. Så stod han upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och greps av medlidande. Han skyndade honom till mötes och föll honom om halsen och kysste honom innerligt. Men sonen sa till honom: far, jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er att hämta den finaste dräkten och sätt den på honom och ge honom en ring på fingret och skor på fötterna. Hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Till denne min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och så började en stor glädjefest. Men den äldre av hans söner var ute på ägorna. När han kom tillbaka och närmade sig gården hörde han att där var spel och dans. Då ropade han på en av tjänarna och frågade vad det betydde. Han svarade: din bror har kommit tillbaka och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen hem. Då blev han ond och ville inte gå in. Men hans far kom ut och försökte övertala honom. Då svarade han sin far: tänk, i så många år har jag tjänat dig och aldrig har jag överträtt vad du befallt. Och mig har du aldrig givit ens en killing för att jag skulle få en glad stund med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son, som festat upp dina pengar i lag med sjökor, då tar du och slaktar den gödda kalven för hans skull. Då sa hans far: min son, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. Han, din bror, var ju död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. 16 kapitlet. Han sa det också till lärjungarna: det var en rik man som hade en förvaltare, vilken blev angiven för förskingring av hans egendom. Då kallade han på honom och sade: vad är det jag hör om dig? Gör räkenskap för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. Då sa förvaltaren för sig själv: vad ska jag göra när min herre nu tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte. Tigga skäms jag för. Men nu vet jag vad jag ska göra för att folk ska ta emot mig i sina hem när jag blir avsatt från förvaltningen. Så kallade han till sig dem som stod i skuld hos hans herre, en och en. Till den första sa han: hur mycket är du skyldig min herre? Han svarade: 100 fat olja. Då sa han till honom: här har du din skuldsedel. Sätt dig ner, skriv 50 och låt det gå fort. Sedan frågade han nästa man: och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: 100 tunnor vete. Då sa han till honom: här är din skuldsedel, skriv nu 80. Och herren berömde den oredlige förvaltaren för att han handlat klokt. Denna världens barn handlar nämligen klokare än ljusets barn när de har att göra med sitt eget släkte. Jag säger er, använd den oredlige mammon till att skaffa er vänner så att de tar emot er i de eviga boningarna när det är slut med mammon. Den som är trogen i smått, han är också trogen i stort. Och den som är oredlig i smått, han är också oredlig i stort. Har ni nu inte varit trogna när ni hade hand om den oredlige mammon? Vem kommer då att anförtro några riktiga skatter åt er? Och om ni inte var trogna när det gällde en annans egendom, vem kommer då att låta er äga något själva? En slav kan inte tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller också kommer han att hålla sig till den ene och försumma den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt detta hörde nu fariseerna som var penningkära, och de gjorde narr av honom. Då sa han till dem, ni hör till dem som vill verka rättskaffens inför människor, men Gud känner era hjärtan. Det som är högt i människors ögon är en styggelse för Gud. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike och alla försöker tränga sig in där. Men förr kommer himmel och jord att förgås, en enda prick av lagen faller bort. Var och en som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med någon annan, han begår äktenskapsbrott. Också den som gifter sig med en frånskild begår äktenskapsbrott. Det var en rik man som gick klädd i purpur och finaste linne och levde var dag i glädje och prakt. Men vid hans port låg en fattig man som hette Lazarus, sargad och sårig, och längtade efter att få stilla sin hunger med det som föll från den rike mannens bord. Till och med hundarna brukade komma och slicka hans sår. Så hände sig att den fattige dog och blev förd av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Också den rike dog och lades i graven. När han nu låg och plågades i dödsriket lyfte han sina ögon och såg Abraham långt borta och Lazarus tätt vid hans sida. Då ropade han, Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus och låt honom doppa toppen av sitt finger i vatten för att svalka min tunga. Jag har det så svårt i dessa lågor. Men Abraham svarade, mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, men Lazarus fick det som var ont. Nu blir han tröstad här medan du plågas. Och dessutom är det ett stort svalg befäst mellan oss och er, för att det som vill ta sig över från oss till er inte ska kunna det, och inte heller någon där bortifrån ska kunna komma över till oss. Då sa han, så ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus, där jag har fem bröder, och låter dem veta detta, så att de inte hamnar i samma pinorum. Då svarade Abraham, de har Moses och profeterna, de får de lyssna till. Men han sa, nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda, så kommer de att omvända sig. Då sa han till honom, lyssnar de inte till Moses och profeterna, kommer de inte heller att låta övertyga sig om någon står upp från de döda. 17 kapitlet. Sedan sa han till sina lärjungar, det kan inte undgås, det kommer sådan som blir somliga till fall, men ve den genom vilken det kommer. För honom vore det bättre att få en kvarnsten om halsen och kastas i havet än att bli till fall för en enda av dessa små. Tänk på vad ni gör. Om din broder gör något orätt, så säg ifrån. Om han då ångrar sig, så förlåt honom. Om han 7 gånger om dagen förgår sig mot dig och 7 gånger kommer till dig och säger: jag ångrar mig, så förlåt honom. Då sa apostlarna till Herren: ge oss mera tro. Men Herren svarade: hade ni så mycket tro som ett senapskorn, skulle ni kunna säga till det här mullbärsträdet: ryck dig upp med rötterna och plantera dig i havet, och det skulle lyda er. Om någon av er har en slav som plöjer eller vaktar boskap och som kommer in från markerna, så säger han väl inte: kom nu genast och ät. Säger han inte: laga nu kvällsmat åt mig och ordna dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sen kan du själv få dig något att äta och dricka. Inte tackar han väl slaven för att han gjorde som han blev befalld? Så är det också med er. När ni har gjort allt som blev er befallt, ska ni säga: vi är dåliga tjänare. Vi har bara gjort vad vi var skyldiga. På färden till Jerusalem vandrar han genom bygderna mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by mötte honom 10 spetälska som stannade på långt håll och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. När han fick se dem sa han: gå och visa er för prästerna. De gick, och medan de var på väg blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han blivit botad. Han prisade Gud med ljudlig röst och föll ner på sitt ansikte framför Jesu fötter och tackade honom. Och den mannen var en samarit. Då sa Jesus: blev inte alla 10 rena? Vad är de 9? Fanns det ingen som vände tillbaka för att ge Gud äran utom främlingen här? Och han sa till honom: res på dig och gå. Din tro har frälst dig. Han blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma, och han svarade dem: Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller kommer man att kunna säga: se, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er. Men till lärjungarna sa han: det ska komma dagar då ni önskar att ni skulle få se en av människosonens dagar, men ni kommer inte att få se den. Man kommer att säga till er: se där, eller se här, men gå inte dit och följ inte efter dem. Nej, så som en flammande blixt lyser från himmelens ena ände till den andra, så skall det bli med människosonen på hans dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte. Så som det skedde i Noas dagar, så kommer det att gå till också i människosonens. De åt och drack, de gifte sig och giftes bort, ända till den dagen då Noa gick in i arken, och så kom floden och gjorde slut på dem alla. Det blir som det var på Lots tid. De åt och drack, de köpte och de sålde, de planterade och byggde. Men den dagen då Lot gick ut ur Sodom regnade det eld och svavel från himmelen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt kommer det att gå på den dagen då människosonen uppenbaras. Den som den dagen är uppe på taket och har sina saker inne i huset, han får inte gå ner för att hämta dem. Och den som är ute på åken får inte vända tillbaka. Minns vad som hände med Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv kommer att mista det, och den som mister det kommer att få leva. Jag säger er, den natten kommer 2 att vila på samma bädd. Den ena tas med och den andra lämnas kvar. 2 kvinnor kommer att mala på samma kvarn. Den ena tas med, den andra lämnas kvar. Då frågar de honom: var någonstans, herre? Han svarade: där den döda kroppen ligger, dit kommer också gamarna att samlas. 18 kapitlet. Han kom med en liknelse för att visa dem att de alltid skulle bedja utan att tröttna. Han sa: I en stad fanns det en domare som inte fruktade Gud och inte hade försyn för någon människa. I samma stad fanns det en änka som ideligen kom till honom och sa: låt mig få ut min rätt av min motpart. Länge ville han inte, men så sa han till sig själv: låt vara att jag inte fruktar Gud och inte tar hänsyn till någon människa, men eftersom den här änkan är så besvärlig mot mig ska jag ändå ge henne rätt, så att hon inte en vacker dag kommer att slå mig rakt i ansiktet. Och Herren sa: hör nu vad den onde domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Väntar han med att hjälpa dem? Jag säger er, han kommer att skaffa dem rätt, och det med hast. Men skall människosonen finna tro på jorden när han kommer? Några var självsäkra och litade på att de var rättfärdiga, medan de såg ner på andra. Till dem talade han i en liknelse. Två män gick upp till templet för att bedja. Den ene var farisé, den andra publikan. Farisén ställde sig upp och bad så för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra, rånare, bedragare, äktenskapsbrytare, och inte som den där publikanen. Jag fastar 2 gånger i veckan, jag ger 10 av allt jag förtjänar. Men publikanen stod långt ner och ville inte ens lyfta sina ögon mot himmelen, utan slog sig för sitt bröst och sade: o Gud, förbarma dig och förlåt mig, syndare. Jag säger er, den mannen gick hem rättfärdiggjord, men inte den andra. Var och en som upphöjer sig, han ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig, han blir upphöjd. Folk kom också med spädbarn som de bar fram till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det ville de köra bort dem. Men Jesus kallade dem till sig och sa: låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Det är sådana som Guds rike är till för. Sannerligen, jag säger er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig in där. Det kom en förnäm man och frågade honom: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus svarade honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud alena. Buden känner du. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte dräpa. Du ska inte stjäla. Du ska inte bära falsk vittnesbörd. Hedra din fader och din moder. Då sa han: allt det har jag hållit ända sedan min ungdom. När Jesus hörde det sa han: ett fattas dig ännu. Sälj allt vad du har och dela ut det åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himmelen. Kom sen och följ mig. Men när mannen hörde detta blev han djupt olycklig. Han var nämligen mycket rik. Jesus märkte det och sa: hur svårt är det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att gå genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då sa de som hörde på: vem kan då bli frälst? Han svarade: vad som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Då sa Petrus: men vi har ju lämnat det som var vårt och följt dig. Han sa till dem: sannerligen, jag säger er, det finns ingen som lämnat hem eller hustru, bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull, som inte skall få mångfaldigt igen här i tiden och evigt liv i den tidsålder som kommer. Han tog till sig de 12 och sa till dem: se, vi går nu upp till Jerusalem, och allt ska gå i fullbordan som blivit skrivet genom profeterna om människosonen. Han ska bli utlämnad åt hedningarna. Han ska bli hånad och misshandlad. De kommer att spotta på honom och gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå igen. Men av detta fattade de ingenting. Hela saken var en gåta för dem och de förstod inte vad han sagt. När han närmade sig Jeriko satt det vid vägkanten en blind och tiggde. När denne hörde att ett stort följe drog förbi frågade han vad som stod på. Man svarade honom att det var Jesus från Nasaret som gick vägen fram. Då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick i spetsen gav honom ovett och bad honom hålla tyst. Men han ropade bara desto högre: Davids son, förbarma dig över mig. Då stannade Jesus och lät dem leda fram mannen. När han kom fram frågade han honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se. Då sa Jesus till honom: öppna dina ögon och se. Din tro har hjälpt dig. Och i samma stund kunde han se och följde efter Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det stämde upp Guds lov. 19 kapitlet. Så kom han in i Jeriko och var på väg genom staden. Där fanns då en man som hette Sackeus, en förman för publikanerna, mycket förmögen. Han ville gärna se vem Jesus var, men han kunde det inte i trängseln eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se honom. Han skulle nämligen komma den vägen fram. När Jesus kom till det stället såg han upp och sade: Sackeus, skynda dig ner. Det är hos dig jag ska ta in idag. Då skyndade han sig ner och tog emot honom som sin gäst, lycklig över att få göra det. Men alla som såg det knotade och sa: han har ju tagit in hos en syndare. Men Sackeus trädde fram och sa till Herren: Herre, hälften av allt jag har, det ger jag nu till de fattiga. Om jag har lurat någon på pengar, så ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Men Jesus sade: idag har frälsningen kommit till detta hus, eftersom också han är en son av Abraham. Människosonen har ju kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. När de nu lyssnade lät han dem höra ännu en liknelse, eftersom han var så nära Jerusalem och de trodde att de nu strax skulle få se Guds rike komma. Han sade: en förste son skulle resa långt bort för att få sin kungavärdighet bekräftad och sen vända tillbaka. Han kallade till sig 10 av sina tjänare och gav dem 1 pund var och sade: gör affärer med det här tills jag kommer igen. Men hans landsmän hatade honom och sände en beskickning efter honom som skulle säga: vi vill inte att den mannen ska bli kung över oss. När han sen hade fått sin kungamakt och kom tillbaka befallde han att man skulle kalla på de tjänare som fått hand om pengarna, så att han fick höra vad var och en hade förtjänat. Då trädde den första fram och sade: Herre, ditt pund har inbringat 10 pund till. Han sa till honom: bra gjort, du gode tjänare. Eftersom du varit trogen i det minsta sätter jag dig till ståthållare över 10 städer. Så kom den andra och sade: ditt pund, herre, har vuxit till 5 pund. Då sa han också till honom: du med får bli styrsman över 5 städer. Då kom ännu en och han sade: herre, här har du ditt pund. Jag har haft det liggande i en duk. Jag var rädd för dig eftersom du är så fodrande. Du tar in vad du inte lagt ut och du skördar vad du inte har sått. Han svarade honom: efter dina egna ord ska jag döma dig, du usle tjänare. Du visste att jag var fodrande och tar in vad jag inte lagt ut och skördar vad jag inte har sått. Varför lämnade du då inte mina pengar till en bank? Då hade jag kunnat fodra dem tillbaka med ränta då jag nu kom hem. Sen sa han till dem som stod där: ta ifrån honom hans pund och ge det åt honom som hade de 10. Men de sa: herre, han har ju redan 10 pund. Ja, men jag säger er, var och en som har, han skall få, och från den som inte har ska man ta också det han har. Men mina fiender, de som inte vill ha mig till sin kung, de ska ni föra hit och hugga ner i min åsyn. När han sagt detta vandrade han vidare på vägen upp mot Jerusalem. Så närmar han sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Oljeberget. Där skickade han 2 av sina lärjungar i förväg och sa: gå bort till byn här framför oss. När ni kommer in i den ska ni finna en liten åsna som står där tjudrad och som ingen någonsin har ridit på. Lös den och för den hit. Om någon frågar er: varför löser ni den? Svara då så här: Herren behöver den. De utskickade gick sin väg och fann allting som han hade sagt dem. När de löste åsnan sa ägarna till dem: varför löser ni åsnan? De svarade: Herren behöver den. Så förde de den till Jesus och de lade sina mantlar på åsnan och lät Jesus sitta upp. När han nu red vidare bredde de ut sina mantlar på vägen. När han nästan hunnit fram dit där vägen leder ner från Oljeberget började hela den stora skaran av lärjungar i sin glädje att lova Gud med hög röst för alla de mäktiga gärningar de fått se. De sa: välsignad han som kommer, konungen i Herrens namn, frid i himmelen och ära i höjden. Då sa några fariser som var med i hopen: mästare, håll efter dina lärjungar så att de tiger. Men han svarade: jag säger er, om de tiger kommer stenarna att ropa. När han nu kom närmare och fick se staden började han gråta över den och sade: om du på denna dag ändå hade förstått, du också, vad som behövs för din frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Du ska få uppleva dagar då dina fiender drar en belägringsvall runt dig och sluter dig inne och ansätter dig från alla sidor och slår dig till marken med dina barn och inte lämnar sten på sten i dig, därför att du inte förstod att ta vara på den tid då Gud sökte dig. Så gick han in på tempelplatsen och började visa ut dem som drev handel där inne. Han sade till dem: det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni gör det till en rövarkula. Sedan undervisade han dag efter dag på tempelplatsen, men överste prästerna och de skriftlärde sökte efter en möjlighet att röja honom ur vägen, tillsammans med de förnämsta i folket. Men de kunde inte komma på hur de skulle göra, eftersom allt folket höll sig till honom och lyssnade till hans ord. 20 kapitlet. En av de dagarna då han undervisade på tempelplatsen och predikade evangelium kom överste prästerna och fariserna fram till honom i sällskap med de äldste och sade: tala om för oss vad du har för fullmakt att göra så här. Vem har gett dig den fullmakten? Då svarade han dem: också jag har en sak att fråga er om. Säg mig, Johannes döpelse, kom den från himmelen eller från människor? Då rådgjorde de sinsemellan och sa: svarar vi från himmelen? Så säger han: varför trodde ni honom då inte? Men om vi säger från människor, så kommer folket att stena oss. Så övertygade som de är att Johannes var en profet. Alltså svarade de att de inte visste varifrån den kom. Då sa Jesus till dem: så tänker inte heller jag säga er med vilken fullmakt jag gör detta. Sen vände han sig till folket med denna liknelse. En man planterade en vingård och lejde bort den till vinodlare. Sen for han utrikes och blev borta ganska länge. När tiden kom skickade han en tjänare till vinodlarna för att få ut sin del av vingårdens frukt. Men honom pryglade vinodlarna och skickade iväg honom tomhänt. Då försökte han på nytt och skickade en annan tjänare. Men de pryglade honom med och skymfade honom och skickade bort honom tomhänt. Då försökte han igen och sände en tredje. Men också honom drev de bort, sen de slagit honom blodig. Då sa vingårdens herre, vad ska jag göra? Jag skickar min son som jag älskar, för honom måste de väl ändå ha respekt. Men när vinodlarna fick se honom överlade de med varandra och sade, här har vi arvingen, låt oss slå ihjäl honom så att vi får arvet. Så kastade de ut honom ur vingården och slog ihjäl honom. Vad ska nu vingårdens herre göra med dem? Jo, han ska komma och förgöra dem som haft hand om vingården och lämna den åt andra. När de hörde det sa de, omöjligt, det kan aldrig ske. Men han såg på dem och sade, vad betyder då det ordet? Den sten som husbyggarna förkastade, den har blivit en hörnsten. Den som faller på den stenen, han blir krossad, och den som den faller på, han smulas sönder. Helst skulle nu de skriftlärde och fariserna ha fängslat honom omedelbart, men de vågade inte för folkets skull. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Så höll de ögonen på honom och skickade fram några som skulle spionera. Under sken av att vara hederligt folk skulle de locka honom att säga något som gjorde att han kunde utlämnas åt landshövdingen och komma under hans myndighet och dom. De sa, mästare, vi vet att du säger och lär vad som är riktigt. Du ser inte till personen, utan du lär oss sanningen om Guds väg. Är det riktigt att ge kejsaren skatt, eller är det inte? Men han genomskådade deras onda avsikter och sade, visa mig en denar. Vems bild bär den? Och vems namn står här? De svarade, kejsarens. Då sa han till dem, ge alltså kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och de lyckades inte inför folket beslå honom med något förgripligt ord, utan häpnade över hans svar och teg. Då kom det fram några sadduceer, vilka förnekar att det finns någon uppståndelse. De kom med en fråga. Mästare, Moses har sagt oss i skriften att om någon har en gift bror som dör utan att ha fått några barn, så ska han som är bror till den döde gifta sig med änkan och skaffa avkomma åt sin bror. Nu fanns här 7 bröder. Den äldste tog sig hustru men dog barnlös. Också den andra. Och den tredje gifte sig med henne. Så gick det med alla 7. De dog utan barn. Till sist dog också kvinnan. Hur blir det nu med henne? Vem av dem ska hon bli gift med vid uppståndelsen? Alla 7 hade ju haft henne till hustru. Då sa Jesus till dem. Det som hör hemma i denna tidsålder, de gifter sig och blir bortgifta, men det som befinns värdiga att få del i den nya tidsåldern och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta, inte heller kan de dö mera. De har ju blivit lika änglarna, de är Guds söner när de har fått del i uppståndelsen. Men att de döda uppstår, det har också Moses låtit oss förstå på det stället som handlar om törnbusken, eftersom han talar om Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är han inte för döda utan för levande, för honom lever alla. Då var det några av de skriftlärda som sa, mästare, där gav du ett gott svar. Sen vågade ingen längre ställa någon fråga på honom. Då sa han, hur kan man säga att Messias är Davids son? David själv säger ju i Saltaren, Herren sade till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender för mina fötter. David kallar honom alltså herre. Hur kan han då vara hans son? Medan allt folket lyssnade, sade han till sina lärjungar, ta er tillvara för de skriftlärde som gärna vill gå omkring i sina långa mantlar och älskar att bli hälsade på torgen och sitta främst i synagogan och få hedersplatserna vid bordet. De äter änkorna i huset och sen håller de för syns skull långa böner. Men desto strängare blir domen de ska få. 21 kapitlet. Så lyfte han blicken och fick se hur de rika lade sina gåvor i offerkistan. Då la han märke till en fattig änka som lade i 2 små kopparslantar. Och han sade, sannerligen jag säger er, denna fattiga änka lade dit mer än de alla. Vad de la bland gåvorna tog de alla ur sitt överflöd. Men hon la dit av sitt armod allt hon hade att leva av. Några talade om templet, hur praktfullt det var med sina skänker och sina vackra stenblock. Då sa han, den dagen kommer då det inte ska lämna sten på sten av allt detta som ni ser, utan allt ska brytas ner. Då frågar de honom, mästare, när kommer det att ske? Och vad blir tecknet när det ska hända? Han svarade, var på er vakt så att ni inte blir bedragna. Många ska komma i mitt namn och säga, det är jag, eller stunden är nära. Följ dem inte. Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte rädda. Sådant måste komma först, men det betyder inte att slutet strax är där. Sedan sa han till dem, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli svåra jordbävningar och farsoter och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Skrämmande händelser och stora tecken från himmelen. Men innan allt detta sker kommer det att bära hand på er och förfölja er och dra er inför rätta i synagogorna och sätta er i fängelse. Det ska föra er fram inför furstar och ämbetsmän för mitt namns skull. Så får ni tillfälle att vittna. Lägg nu mina ord på hjärtat. Ni behöver inte i förväg tänka på hur ni ska försvara er. Jag ska lägga orden i er mun och ge er en vishet som ingen av era motståndare kan stå emot eller vederlägga. Ni kommer att bli förrådda också av föräldrar och bröder, av släktingar och vänner. Några av er kommer de att döda, och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull, men inte ett hår på era huvuden ska gå förlorat. Genom att stå fast ska ni vinna era själar. Men när ni ser Jerusalem omringas av härar, då ska ni veta att dess undergång är nära. Då ska de som är i Judén fly upp i bergen, de som är i staden ska bege sig bort, och det som är ute på landet får inte vända tillbaka. Till detta blir en straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Stackars det som väntar barn eller ammar i de dagarna. Det blir en svår nöd som kommer över landet och en vredens dag för detta folk. Det kommer att falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas under hedningarnas fötter ända tills hedningarnas tider nått sin fullbordan. Tecken ska visa sig i sol och måne och stjärnor, och på jorden skall folken gripas av ångest i sin hjälplöshet vid havets och bränningarnas dån. Människor kommer att ge upp andan av skräck inför det som ska drabba världen, till himmelens makter skall vackla. Och då ska man få se människosonen komma i skyn med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så ska ni resa er upp och lyfta era huvuden, ty då nalkas er förlossning. Han talade till dem i en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När ni ser att det slår ut, Då vet ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma vis med er, när ni får se att detta sker, då vet ni att Guds rike är nära. Sannerligen, jag säger er, detta släkte ska inte förgås förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Men ta er tillvara, så att inte era hjärtan blir tunga av rus och dryckenskap och bekymmer för detta livet. Annars ska den dagen komma över er plötsligt, som när en fälla slår igen. Ty så ska den komma över alla, var de än bor på jorden. Håll er alltså vakna och be ständigt på nytt att ni ska kunna komma välbehållna genom allt det som ska ske och träda fram inför människosonen. Om dagarna uppehöll han sig på tempelplatsen och undervisade, men om kvällarna gick han ut till det berg som kallas Oljeberget och övernattade där. Tidigt om morgonen kom så allt folket till tempelplatsen för att få lyssna till honom. 22 kapitlet. Nu nalkades det osyrade brödets högtid, den som kallas påsk. Överste prästerna och de skriftlärde försökte räkna ut hur de skulle kunna röja honom ur vägen, eftersom de var rädda för vad folket skulle göra. Men Satan for in i Judas, han som kallades Iskariot, och var en av de 12. Han gick bort och talade med överste prästerna och befälhavarna för tempelvakten om hur han skulle utlämna honom till dem. De blev glada och kom överens om att ge honom pengar. Han gick med på det och sökte sedan efter ett lägligt tillfälle att utlämna honom åt dem utan att det uppstod någon folksamling. Så kom den dag i det osyrade brödets högtid då man skulle slakta påskalammet. Då sände han iväg Petrus och Johannes och sade: gå och red till åt oss så att vi kan äta påskalammet. De frågade honom: var vill du att vi ska reda till det? Han svarade: strax ni kommer in i staden kommer ni att möta en man som bär en kruka vatten. Följ honom till det hus där han går in och säg till värden i det huset: mästaren frågar dig, var finns salen där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Han kommer då att visa er en stor sal i övre våningen med dynor på bänkarna. Red till åt oss där. De gick bort och fann allting som han hade sagt dem, och de redde till påskalammet. När tiden var inne lade han sig till bords och apostlarna med honom. Och han sade till dem: jag har längtat mycket efter att få äta detta påskalamm med er innan mitt lidande börjar. Det jag säger er att jag aldrig mer kommer att äta det, inte förrän det får sin fullbordan i Guds rike. Så tog han kalken, läste tacksägelsen och sade: tag detta och dela det mellan er. Ty jag säger er att jag från denna stund aldrig mer skall dricka av det som vinträdet ger, inte förrän Guds rike kommer. Och han tog ett bröd, läste tacksägelsen, bröt det och gav åt dem och sade: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. På samma sätt tog han kalken efter måltiden och sade: denna kalk är det nya förbundet i mitt blod som blir utgjutet för er. Men se, han som förråder mig, hans hand vilar jämte min på detta bord. Till människosonen går bort som det blivit bestämt, men ve den människan av vilken han blir förrådd. Då började de fråga varandra vem det kunde vara som skulle göra något sådant. Det uppstod också en tvist mellan dem om vilken av dem som skulle anses vara störst. Då sa han till dem: folkens konungar uppträder som herrar över sina folk, och det som har makten får heta ers nåde. Men med er är det inte på det viset, utan den störste bland er skall vara som den yngste och ledaren som en tjänare. Ty vem är för mer, bordsgästen eller den som passar upp? Är det inte bordsgästen? Men här är jag som en tjänare ibland er. Ni är det som troget stannar kvar hos mig i alla mina prövningar, och nu ger jag er konungslig makt så som min fader har givit mig, så att ni skall få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike och sitta på troner som domare över Israels 12 stammar. Simon, Simon, se, Satan har begärt att få er i sitt våld för att kunna sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet, och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Han svarade honom: Herre, jag är beredd att följa dig både i fängelse och i döden. Men han sade: Jag säger dig, Petrus, tuppen kommer inte att gala i natt förrän du 3 gånger har förnekat mig och sagt att du inte känner mig. Sen sade han till dem: När jag sände ut er utan börs och ränsel och sandaler, inte saknade ni då något? De svarade: Ingenting. Då sa han till dem: Men nu får den som har en börs ta den med sig, likaså den som äger en ränsel, och den som inte har ett svärd bör sälja sin mantel och köpa sig ett. Ty jag säger er att på mig måste det skriftordet gå i uppfyllelse: Han blev räknad bland missgärningsmännen. Det som är skrivet om mig går nu i uppfyllelse. Då sa de: Herre, se, här har vi 2 svärd. Han svarade dem: Det räcker. Så gick han ut ur staden och tog som vanligt vägen till Oljeberget, åtföljd av sina lärjungar. När han kom fram sade han: Bed att ni inte kommer i frestelse. Sen drog han sig undan från dem, ungefär ett stenkast, föll på knä och bad: Fader, om det är din vilja, så ta denna kalk ifrån mig, men låt din vilja ske och inte min. Då visade sig en ängel från himlen för honom och styrkte honom. Han hade kommit i svår ångest och bad allt innerligare, och hans svett liknade blodsdroppar som föll ner på marken. Så reste han sig från bönen och kom tillbaka till lärjungarna och fann att de somnat i sin bedrövelse. Då sa han till dem: Varför sover ni? Res på er och bed att ni inte kommer i frestelse. Medan han ännu talade kom det en folkhop. I spetsen gick han som hette Judas, en av de 12. Han närmade sig Jesus och ville kyssa honom. Men Jesus sa till honom: Judas, förråder du människosonen med en kyss? När de som var med Jesus såg vad som höll på att ske, frågade de: Herre, ska vi ta till svärden och hugga till? Och en av dem slog till överste prästens tjänare och högg av honom högra örat. Men Jesus sade: Håll upp där, inte mera. Sen rörde han vid mannens öra och helade honom. Men till dem som kommit emot honom, överste prästerna och befälhavarna för tempelvakten och de äldste, sa han: Som mot en rövare har ni dragit ut med svärd och påkar. Var dag har jag varit hos er i templet, och ni har inte lyft er hand för att gripa mig. Men nu är det er stund, och nu råder mörkrets makt. Då grep de honom och förde bort honom in i överste prästens hus. Men Petrus följde efter på avstånd. De hade tänt en eld inne på gården och satt där tillsammans. Och Petrus satte sig bland dem. En tjänsteflicka fick se honom där han satt vid elden. Hon spände ögonen i honom och sa: Den där var ju också med honom. Men han nekade och sade: Kvinna, jag känner honom inte. Efter en kort stund var det en annan som fick se honom och sade: Du med är en av dem. Men Petrus svarade: Människa, det är jag inte. Sen gick det ungefär en timme, och så kom en annan och sade med stor bestämdhet: Visst var han också med honom, han är ju från Galileen. Då sa Petrus, människa, jag begriper inte vad du talar om. Och strax medan han ännu talade, golen tupp. Då vände sig Herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord, hur han sagt till honom, innan tuppen gal i natt kommer du att förneka mig 3 gånger. Och han gick sin väg ut därifrån och grät bittert. Men männen som höll Jesus fängslad hånade honom och slog honom. De höll över hans ansikte och sa, profetera, vem var det som slog dig? Också på många andra sätt skymfade de honom. När det så blev dag samlades folkets äldste, överste prästerna och de skriftlärde och ställde honom inför sitt stora råd. De frågade, är du Messias, så säg oss det. Han svarade, säger jag er det, så kommer ni inte att tro det. Och frågar jag er, så svarar ni inte. Men härefter kommer människosonen att sitta på den gudomliga maktens högra sida. Då sa de alla, så är du alltså Guds son. Han svarade, ni säger det, jag är. Då sa de, vad behöver vi mera för vittnesmål? Vi har ju själva hört det av hans egen mun. 23 kapitlet. Sedan reste de sig hela skaran och förde honom till Pilatus. Där började de anklaga honom och sade, vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk och vill hindra att man betalar skatt åt kejsaren. Han säger att han är Messias, en kung. Då frågade honom Pilatus, är du judarnas kung? Han svarade, du säger det. Men Pilatus sade till överste prästerna och folket, jag finner ingenting straffbart hos den mannen. Men de stod på sig och sa, han uppviglar folket och sprider sin lära över hela Judén. Han började i Galileen och nu har han kommit ända hit. När Pilatus hörde detta frågar han om mannen var från Galileen. Och fick veta att han kom från det område som lyder under Herodes. Då skickade han honom till Herodes, som även han vid den tiden befann sig i Jerusalem. När Herodes fick se honom blev han mycket glad. Han hade länge gått och önskat att han skulle få se honom, eftersom han hört så mycket om honom och hoppades få se honom göra något tecken. Nu ställde han den ena frågan efter den andra till honom, men Jesus gav honom inget svar, medan överste prästerna och de skriftlärde stod där och öste sina anklagelser över honom. Herodes visade honom sitt förakt och hans soldater gjorde som han. Sen han hånat honom och satt på honom en grann mantel skickade han honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra, förut hade det rått fiendskap mellan dem. Då kallade Pilatus samman överste prästerna, rådsherrarna och folket och sa till dem, ni har fört till mig den här mannen och sagt att han vill locka folket i uppror. Nu har jag rannsakat honom i er närvaro och inte funnit honom skyldig till något av det ni anklagar honom för. Och inte heller Herodes. Han har ju sänt honom tillbaka till oss. Alltså, han har ingenting gjort som förtjänar döden. Därför tänker jag ge honom fri. Sen jag har låtit honom slita spö. Men då ropade de alla på en gång. Gör av med honom. Ge oss Barabbas fri. Den mannen hade kastats i fängelse i samband med upplopp och dråp som ägt rum i staden. Då talade Pilatus återigen till dem eftersom han ville ge Jesus fri. Men de bara ropade. Korsfäst honom! Korsfäst honom! För 3:e gången sa han till dem. Vad har han då gjort för ont? Jag har ingenting funnit hos honom som förtjänar döden. Alltså tänker jag ge honom fri, sen jag låtit honom slita spö. Men de låg över honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas, och deras rop blev honom övermäktiga. Så fällde Pilatus sin dom. De skulle få som de ville. Han frigav dem som de begärt. Den som kastas i fängelse för upplopp och dråp. Men Jesus utlämnade han och lät det ske med honom som de ville. När de så förde bort honom grep de en man som kom utifrån fälten, Simon från Kyrene. På honom lade de korset och lät honom bära det efter Jesus. Det var en stor hop som följde honom och många kvinnor som slog sig för bröstet höjde klagorop för hans skull. Men Jesus vände sig till dem och sa: gråt inte över mig, ni Jerusalems döttrar, utan gråt över er själva och era barn. Till det skall komma dagar då man säger: lyckliga de som inte fick barn, det moderliv som aldrig födde och det bröst som ingen näring gav. Då kommer man att säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: ge oss ert skydd. Ty gör man så med det friska trädet, vad skall då inte ske med det torra? Också två brottslingar, fördes ut tillsammans med honom för att korsfästas. Och när de kom till den plats som kallades Dödskallen, korsfäste de både honom och brottslingarna. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sade: fader, förlåt dem, de vet ju inte vad de gör. Så delade de hans kläder och kastade lott om dem, men folket stod och såg på. Medan råsherrarna gjorde narr av honom och sa: andra har han hjälpt, låt honom nu hjälpa sig själv, om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gick fram och hånade honom. De räckte honom ättikvin och sade: är du judarnas konung, så hjälp dig själv. Över hans huvud satt nämligen ett anslag: detta är judarnas konung. En av brottslingarna som hängde där smädade honom också och sade: är du inte messias? Hjälp då dig själv och oss. Då gick den andre till rätta med honom och sa: fruktar inte heller du Gud, fast du står under samma dom? Att vi har dömt sig bara rättvist, vi får vad vi förtjänat, men han har inte gjort något ont. Sen sa han: Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Då sa Jesus till honom: sannerligen, jag säger dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Nu var det redan omkring sjätte timmen och det sänkte sig ett mörker som varade ända till nionde timmen. Solen miste sitt sken och i templet rämnade förlåten mitt i tu. Men Jesus ropade med hög röst: fader, i dina händer befaller jag min ande. När han sagt det gav han upp andan. När nu centurionen såg vad som skedde gav han Gud äran och sade: så var då den mannen verkligen rättfärdig. Och hela hopen av folk som kommit dit för att se på slog sig för bröstet när de såg vad som hände och vände hem igen. Men alla de som kände honom höll sig på avstånd. Också några kvinnor som följt honom från Galileen och som nu blev vittne till detta. Då ingrep en man som hette Josef, en medlem av stora rådet, en god och rättskaffens man, som inte hade deltagit i deras beslut eller gillat vad de gjorde. Han kom från Arimatea, en stad i Judén, och hörde till dem som väntade på Guds rike. Nu gick han till Pilatus och utverkade att han fick Jesu kropp. Så tog han ner den och svepte den i en linneduk och lade den i en grav som var uthuggen i klippan och som ännu ingen hade legat i. Det var tillredelsedag och sabbaten stod för dörren. De kvinnor som hade följt honom från Galileen kom med och såg graven och såg hur hans kropp blev lagd i den. Så vände de hem och gjorde i ordning salvor och myrra. Sedan höll de sig stilla under sabbaten så som lagen bjöd. 24 kapitlet. På första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med det salvor de berett. De fann att stenen hade rullats undan från graven, men när de gick in fann de inte Herrens Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men plötsligt stod två män framför dem i kläder som det lyste om. De De blev bestörta och böjde sina ansikten mot jorden. Men männen sade: varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han är uppstånden. Kom ihåg vad han sa er om människosonen när han ännu var i Galileen. Han måste överlämnas i syndares händer, korsfästas och uppstå igen på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord och vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de 11 och alla de andra. Det var den Maria som var från Magdala och Johanna och den Maria som var mor till Jakob. Också de andra kvinnorna instämde och sade detsamma till apostlarna. Men dessa höll allt sammans för löst prat och trodde dem inte. Petrus begav sig dock iväg och sprang till graven. Han lutade sig ner och såg bindlarna, men ingenting annat. Då gick han hem till sitt, förbryllad över det som hänt. Samma dag var två av dem på vandring till en by som hette Emmaus, 60 stadier från Jerusalem. De gick där och talade med varandra om allt detta som hänt. Medan de var upptagna av sitt samtal och sina frågor närmade sig Jesus själv och slog följe med dem. Men det var något som hindrade dem att se, och därför kände de inte igen honom. Han frågade dem: vad är det ni går här och talar så ivrigt om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Men den ena av dem, som hette Kleopas, svarade honom: du är väl den enda främlingen i Jerusalem som inte har hört vad som hänt där under dessa dagar. Han frågade: vad då? Och de svarade: det som har hänt med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig i gärningar och ord inför Gud och allt folket. Hur våra överstepräster och rådsherrar utlämnade honom och fick honom dödsdömd och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att det var han som skulle förlossa Israel. Och inte nog med det. Idag är det tredje dagen sedan det hände. Och nu har några kvinnor bland de våra gjort oss alldeles förvirrade. Tidigt i morse gick de till graven men fann inte hans kropp. Och så kom de tillbaka och sa att de rent av sett en syn med några änglar som sade att han lever. Några av de våra gick då till graven och fann att det var som kvinnorna sa, men honom såg de inte till. Då sa han till dem: vad ni är oförståndiga och tröghjärtade till att tro allt det som profeterna har talat. Måste inte Messias lida allt detta? Var det inte så han skulle gå in i sin härlighet? Sedan började han med Moses och alla profeterna och uttydde för dem det som var skrivet om honom i alla skrifterna. Så nalkades de byn som de var på väg till, och han låtsade som om han tänkte vandra vidare. Då bad de honom bevekande: stanna kvar hos oss, det lider mot kväll och solen dalar. Då gick han in och stannade hos dem. När han nu låg till bords med dem tog han brödet, läste välsignelsen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: blev inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade med oss på vägen och lät skrifterna öppna sig för oss? I samma stund bröt de upp och vände tillbaka till Jerusalem och fann de 11 församlade och deras följeslagare med dem. De sa: Herren är verkligen uppstånden. Han har visat sig för Simon. Då berättade de två vad som hänt på vägen och hur de hade känt igen honom när han bröt brödet. Medan de talade om detta stod han själv mitt ibland dem och sade: frid vare med er. De greps av skräck och bestörtning och trodde att de såg en ande. Men han sade: varför blir ni så förskräckta? Varför låter ni tvivel stiga upp i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter. Det är ju jag själv. Rör vid mig och se. En ande har ju inte kött och ben som ni ser att jag har. När han sagt det visade han dem sina händer och fötter. När de då tvivlade av idel glädje och häpnad sa han till dem: har ni något att äta? Då räckte de honom ett stycke stekt fisk och han tog det och åt i deras åsyn. Sedan sa han till dem, nu kan ni förstå det jag sa det er, medan jag ännu var hos er, att allt måste gå i uppfyllelse som står skrivet om mig hos Moses och profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna och han sa det till dem. Så står det skrivet, Messias måste lida och på tredje dagen ska han uppstå och i hans namn ska det predikas omvändelse till syndernas förlåtelse för alla folk. I Jerusalem ska ni börja, ni ska bli vittnen om detta. Se, jag ska sända ner över er vad min fader har utlovat. Men ni ska hålla er stilla här i staden tills ni blir beklädda med kraft från höjden. Sedan förde han dem ut till Betania och lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himmelen. Då föll de ner och tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Sedan var de ständigt i templet och prisade Gud.